Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Borde vara väldigt, väldigt försiktiga med att kontrollera människor och utgångsförbud och tvinga dem i flera månader. Det om något borde vi vara väldigt försiktiga med, och det borde tala för att vi inte alls borde stänga ner, inte så hårt som vissa har gjort i alla fall. Det stödjer försiktighetsprincipen också minst lika mycket, beroende på vilka glasögon man har på sig. Och sådana argument som du sa här nu med ättestupan och dödsfall, allt det är klart att inte Stefan Löfven eller Tegnell eller någon annan har dödat folk. Det är ju dumheter på ren svenska. Långsamt kokande grodan i samhällsgrytan. Långsamt så kokar vi, höjer lite grann temperaturen hela tiden. Och det som hade varit otänkbart innan, det blir liksom såhär, ja, okej, vi har böter för det vi gör där. Men ja, vi kör väl på det. Och så börjar vi som kollektiv acceptera mer extrema saker hela tiden och märker inte till slut när det når 100 grader att vi kokar.
För lite mer än 2 år sedan diskuterade Magnus Lindvall och jag poppsykologi i spännande möten. Ingen av oss hade kunnat drömma om att vi skulle träffas igen för att samtala om följderna av en pandemi. Men det är precis vad vi ska göra i det här avsnittet. Så hur ser en professor i hälsopsykologi på vad som händer när man låser in människor i lockdowns och tvingar dem att använda munskydd? Och hur har forskare, media och politiker skött sig egentligen? Och inte minst det som vi diskuterar just nu. Hur bra är covidpass och tvångsvaccinering egentligen? Som vanligt så får du en rejäl portion med tydliga åsikter kryddat med fantastiska liknelser av en av poddens mest populära gäster. En liten sak innan vi börjar. Numera kan du betygsätta poddar på Spotify. Det vore fantastiskt om du efter det här avsnittet bara studsar rakt in på Spotify och lämnar ditt omdöme. Tack! Men nog snackat, här kommer Magnus Lindvall. Men du vet du om att du är en av poddens absolut populäraste gäster?
Nej, ja? På vilket, hur mäter du det?
Ja, alltså på antal lyssningar.
Antal lyssningar, okej. Okay. Ja, ja, vad kul.
Absolut. Ja. Ja. Vad tror du det beror på?
Ja, ödmjukhetens tecken så tror jag bara att området är något som folk är intresserade av. Det är samma som den här debatten vi hade med DISK med Thomas Eriksson på Expressen som fick liksom över 100 000 delningar på LinkedIn. Jag känner inte, du har ju mycket mer kontakt än vad jag har på LinkedIn. Och jag får inte så mycket delningar i vanliga fall. Men just den debatten som jag bara hänvisade vidare till, den stack ju iväg som 17 i antal visningar. Det tror jag, det speglar just det som du och jag pratar om, tror jag. Att folk är intresserade och tycker det är liksom spännande. Antingen irriterade eller att de tvärtom tycker att liksom det ska man inte kritisera. Liksom sådär. De har åsikt om det.
Magnus Lindvall, professor i hälsopsykologi. Välkommen tillbaka till podden.
Tack, kul att vara tillbaka.
Ja, du är en utav två som får göra en revival här i podden. Får se om vi vinner fler.
Celebert sällskap.
Ja, precis.
Vem är den andra måste jag
göra? Ja, det är Peter Martin från funktionsmedicin. Han har faktiskt varit med 3 gånger så att nu är han färdig. Nu,
okay.
Nu blir det inga fler. Nej, vi får ju se. Men jag tänkte börja med det. Jag såg ett ganska roligt inslag med dig häromdagen på TV4 med Fredrik Nyström i Malou efter 10. Mm. Med halmgubbar och körsbärs plockande. Vad snackade ni om?
Vi pratade om helt enkelt Fredriks bok Radikalt lagom som han har fått mycket uppmärksamhet för. Där han pratade, dels är det väl alkohol, dels är det kost och dels är det fysisk aktivitet. Och då sprang jag på honom när jag var på TV4 och pratade om det som du och jag pratade om i podden Pseudovetenskap, tror jag var ett par veckor innan då. Och liksom bara snabbt snackade med varandra. Jag vet ju vem han är vid namn och sa att det hade varit skoj att ha en debatt, och han tyckte också att det hade varit kul. Och sen så plockade hon producenten där för Malou då, som det var upp det, och kontaktade mig och ja, varför inte? Och så läste jag in mig lite grann på hans bok och sen så hade vi en debatt kring det. Så att han är ju, han är lurig, Fredrik. Han är en jäkel på retorik och trevlig tyvärr också. Så det är jättesvårt att diskutera med honom. Men i grunden så har han rätt mycket fel, tycker jag då, när man läser litteraturen, och är ganska, han är inte påläst helt enkelt, och det var det jag sa. Jag försökte liksom en balans där i tv, inte vara för otrevlig men ändå lägga fram det på så tydligt sätt jag kunde då. Så fick jag ta med lite hjälp med halmgubbar, och halmgubbar i det här fallet var ju syftade på att han bygger upp halmgubbar, det vill säga han skapat motståndarargument eller motståndare som inte finns, och så pucklar han på den. Han säger ju att hans budskap är ju rätt mycket i linje med alla rekommendationer, att man ska träna lagom till exempel. Det är ju det han säger, och det är ju ingen som säger någonting annat. Så att han har ju byggt upp en motståndare som han hävdar säger att vi ska träna hårt, och det är ingen som säger det. Så det var ju min poäng där lite grann i direktsändningen, så att du bygger ju massa halmgubbar. Och så hade jag med mig en liten halmgubbe då som min sambo hade hjälpt mig att göra då. Lite kul så att det syntes. Och sen så körsbärsplockande, cherry picking, med att han, när han för sitt argument så väljer han väldigt selektivt ut vissa studier som passar honom väldigt väl. Han liksom tittar inte på hela skogen, den samlade forskningen, utan han väljer ut de här få studierna som passar honom väl. Och det är ju liksom inte ett okej retoriskt knep inom akademin att göra, även om många gör det. Det är ju ett politiskt känt knep, körsbärsplocka på det sättet. Så det attackerade honom för. Jag tror jag tog honom lite grann off balance, jag tror inte han riktigt så att de skulle komma där. Så det
var fick du den idén ifrån?
Nej, men jag läste hans bok så kände vi då att vad är den huvudsakliga problemet här egentligen? Alltså vi, annars hade vi bussutit där 17 minuter med Malou mellan oss och pratat massa tekniska termer och studier. Och det leder ju ingen vart när han säger att det finns ingen som säger det här. Jo, det finns det. Det leder ju inget vart. Så tänkte jag måste hitta en ingång till vad är de stora problemen egentligen som jag ser det som. Och då är det just halmgubbe, att han liksom plockar upp en fiende som inte finns. Vad är problemet med det här, det är inget problem. Och de delarna, andra delarna handlar mycket om körsbärsplockande. Det var det han också gjorde i direktsändning när vi pratade om fysisk aktivitet och depression. Vilket är ju mitt område som jag har hållit på med jättelänge. Och han hävdade att han hittade inga studier och det fanns inget stöd för det här. Och då sa jag ju det, liksom, att det är ju dumheter helt enkelt. Och det sa jag inte där, men det säger ju mer om honom att inte han hittar några studier om det än det säger om själva kunskapen.
Men det är inte så många professorer som plockar upp den typen av metaforer i tv.
Nej, men jag är, det kanske du märkte senast, det var ju gott i påsar och allt möjligt när du och jag snackade. Jag tycker det, jag har väldigt, det är väl inte mina styrkor att jag gillar liknelser. Min sambo tycker att det blir för mycket kaka på tårta och liknelser hela tiden, så hon är trött på det. Men jag tycker det underlättar för mig själv när jag tänker, och jag har ganska lätt för att associera liknelser och tänka liknelser. Så att jag gillar det och gör det tydligt. TV handlar ju om det, att du måste göra det liksom väldigt, väldigt tydligt. Sen har jag ju en bakgrund för länge sen i politiken också, så att jag tycker det, kanske många mina kollegor tycker det är som, tycker många av oss att det är jobbigt med en konflikt, eller rättare sagt en debatt, att inte vara överens, det är inte något naturligt tillstånd, men alltså jag tycker det är faktiskt lite kul, jag har inga problem med det, jag tycker det är lite roligt, jag kan liksom utan att bli för engagerad personligt och lite glimt i ögat och tycker det är ganska kul att ha debatt med en person som man kan dessutom smocka på, som är Fredrik, ganska rejält utan att han blir arg och ledsen, utan han är okej med det, tror jag. Så vi var ju okej efter och följde varandra till taxin och sådär liksom, trots att det ser ut som en ganska blodig holmgång i direktsändning.
Du, vilken partiledare skulle du vilja skicka den där halmgubben och de där körsbärna till?
Vän på det, vem skulle inte vilja skicka halmgubbar till? Nej, men ska man lite ärlig så här, så är det ett problem jag har. Jag har väldigt hatkärlek till politiken, för inser att det behövs, och det är någonting annat än vetenskapen. Men det är precis, de står ju för det, precis tvärtom det som vi försöker göra vetenskapen, att inte confirmation bias, utgår med vissa glasögon och sen bara hitta stöd för det. Inte köra med halmgubbar, inte köra med körsbärsplockan som jag tycker Fredrik gör. Vilket man gör i politiken, det är det handlar om. Oavsett om det är rätt eller fel. Och det är ju det man absolut ska undvika i forskningen. Så de står ju för allt det där som vi ska försöka undvika i vetenskapen. Som en politiker som har mandat och som är duktig på det man gör, per definition sysslar ju med halmgubbar och körsbärsplockande tikt och livet. Så tills det kommer någon för evidenspartiet då och får mycket mandat i Sverige, så kommer jag nog vara ganska... Jag tycker jag har ju samtidigt också en stor respekt för politiker, med att jag har tillhört den världen ett tag och jag tycker att det är jätteviktigt då, det de gör. Men samtidigt så handlar det ju väldigt lite om sak och väldigt mycket om snacka snyggt och retorik, och det har jag är lite lätt allergisk mot det om inte det finns något innehåll som håller.
Ska jag lägga den länken för er som undrar var man kan hitta det någonstans med halmgubbar och körsbär? Ska vi lägga på hemsidan, kan ni kolla på den på det?
Precis, som tur var så klippte de ju i slutet, det gjorde de inte. Jag tror det var slut, och Malou tittar på mig så säger jag någonting, hör mig själv säga så här. Det var ju synd inte nu när det är Lucia eller jul, jag skulle ju tuttat eld på halmgubben och tänt på, så det hade blivit en kul effekt, och hon tittar helt förskräckt på mig. Och så trodde jag att det var klipp, men det var ju inte det, utan det var ju direktsändning. Men de klippte bort det sen tyvärr, som tur var när de lade ut länken.
Men det var väl tyvärr?
Ja, det var tyvärr. Det hade varit kul kanske annars, men ja, man får bjuda på sig själv lite grann också, tycker jag är viktigt.
Lite rätt i uppsnacket som vi hade här så konstaterade vi ju att det är ganska exakt 2 år sedan som jag satt här och som ditt avsnitt med dig släpptes.
Just det.
Närmare och bestämt den, jag tror det var den 16 december eller något sånt där. En månad efter det att vi hade suttit här så såg ju världen lite annorlunda ut. Diskussionerna var om någonting som vi inte kunde föreställa oss när vi satt här. Vad tänker du när du tänker tillbaka på den tiden som var precis innan?
Ja, jag tror aldrig man hade kunnat ana. Hade du sagt sådana här saker till mig att vänta nu några månader så kommer länder att stänga in folk och svetsa igen folk för att de inte ska gå ut. Och så hade du sagt att det är Kina. Då hade jag sagt, ja visst, ja, men det kan jag se att Kina kanske gör. Och så hade du sagt att vänta någon månad till så kommer också västvärlden, kommer Frankrike, Belgien och andra länder. Och inte svetsa igen folk, men nästan göra likadana saker. Och världen kommer bli helt upp och ner på. Hade du målat upp den bilden som är idag för många länder så hade jag ju skrattat åt det. Jag sagt att det är bara en dystopi. Det kommer aldrig att ske oavsett hur illa vi kommer få ett virus. Men det var ju det som har hänt. Så världen har ju blivit, citerar jag väl Tegnell här, retar massa människor som inte gillar honom. Men vad han sa i någon bok, att världen har ju blivit galen till viss sätt. Och det här är ju en perfekt storm. Hade jag varit någon bad guy som vill ställa till med så mycket problem i världen som möjligt, så tror jag att släppa ut någonting som covid hade varit den perfekta stormen. För det är tillräckligt farligt och illa för att skapa ohälsa, skapa mycket problem i världen. Det vet vi, framförallt för vissa grupper. Samtidigt, och framförallt skrämma upp politiker rejält som man tar in med hårdhandskar och gör sånt man aldrig har gjort annars. Samtidigt så är det problemet är att det är också tillräckligt ofarligt för den stora massan av människor och vilket gör att man inte ser det här som proportionerligt och har väldigt, väldigt svårt att hålla sig till beteende som man inte tycker är. Man blir rädd i början, vilket jag tror många av oss var också. Men när det lägger sig, man börjar lära känna covid, de flesta har ju haft covid eller har vänner som har haft det och inte blivit så sjuka. Och då är det väldigt svårt att köpa argumenten bakom de här kraftiga nedstängningarna. Så på det sättet så är ju covid en perfekt storm i den alltså har ställt till så mycket problem, inte bara ohälsa och död, utan också effekterna har varit större på samhällskroppen, skulle jag vilja säga, än på människokroppen.
Nej, vad du säger egentligen, hade det varit Ebola så hade vi kunnat ta det lättare.
Det hade ju ställt till större problem och varit hemskare, men väldigt mycket enklare när vi tänker om det som vi ska prata om, motivation och beteendeförändring. Jag tror många hade bara accepterat att svetsa igen oss, no problem. Eller om det hade drabbat våra barn, det är hemskt att säga. Det finns ju en novell av en dansk författare, Vibeke Holstrand heter, som heter Som pesten, tror jag. Och där är ju twisten lite grann, något covid-liknande, att det drabbar ju ungdomar och barn mer. Och då kan man ju tänka, vad hade hänt då? Då hade, kanske vi hade accepterat det här på ett helt annat sätt och blivit inlåsta av munskydd. Allt möjligt hade vi köpt på ett helt annat sätt än vad vi gjorde nu. Och det säger också någonting om vad det här är för någonting. Alltså det finns så mycket psykologi i covid och runt covid som inte vi pratar om. Eller som man inte har pratat om egentligen. Som jag tycker är spännande som håller på med hälsopsykologi. Alltså hade det inte varit så otrevligt på många sätt och vis, så hade det varit ganska spännande att bara sitta på läktaren med en skål popcorn som forskar. Bara titta på det här och bara herregud vad spännande. Alltså kan man säga nästan naturligt experiment det här har varit.
Sist så avlivade du ju poppsykologins myter och sågade läran om de röda, gula, gröna och blå människorna bland annat. Vi hade ett ganska långt samtal om det som ni kan lyssna in, ni som inte har lyssnat till det. Men det leder mig till min fråga är, vilken poppsykologi har du sett under de här senaste 2 åren?
Ja, det har ju inte varit så mycket färger, men om vi breddar det till pseudovetenskap generellt sett, då tror jag vi har väldigt mycket exempel. Det finns ju en tydlig koppling. Inte minst de två yttringarna som har hörts mest på om vi tänker oss på en skala. Å ena sidan har vi längst ut människor som tycker att liksom, nej, men det här finns inte viruset. Det är Bill Gates som dessutom bara sätter massa grejer i örat på oss för att få konspirationsteorier. Och det är ju kanske inte så vanligt i Sverige, men de finns ju. Och de har tagit jättemycket bandbredd i debatten, inte minst utomlands i USA till exempel. Det är en jättestor grupp där. Och det rimmar ju inte alls med forskningen, självklart. Men så har vi den andra gruppen, på den andra extremen, som säger... Stäng ner. Zero covid som vi har hört. Liksom, kosta vad det kostar vill. Strunta i konsekvenserna. Det här är livsfarligt. Vi stänger ner allt tills det lugnar ner sig. Eller att man säger, men vi stänger bara ner 2 veckor så löser sig. Vilket givetvis inte har fungerat. Och det är också en extrem som inte rimmar överhuvudtaget med forskningen. Oavsett vad de här smarta människorna på den sidan säger. Det är ju helt orealistiskt. Det är väl som vissa ideologier att det ser jättebra ut på pappret. Klockrent, vattentätt ut i teorin. Men det funkar ju inte i praktiken. Inte minst på grund av hur människor vi tänker och psykologi och allting annat. Så då har ju de här extremerna där det är mycket pseudovetenskap på bägge sidor. Och så har vi den rimliga lösningen någonstans där i mitten. Och den mitten har ju blivit, i alla fall i början av pandemin, jättesmal i media. Vilket gör att det är jättesvårt att sondera. Antingen så får du hänga med det laget, extremerna som vill stänga ner allting. Eller får du hänga med de där som säger att viruset inte finns och de aldrig ska ta vaccin. Och de flesta kanske känner, men jag vill inte tillhöra något av de där lagen. Så det tycker jag har varit väldigt, väldigt intressant, den här polariseringen, dikotomiseringen, att vi har så svårt att tänka förutom ett och noll. Antingen så tillhör man det eller det. I debatten i stort det har det varit en diskussion mellan det här med alltså Great Barrington Declaration, som har varit liksom en deklaration. Först kan man säga så kom ju första vågen att vi skulle stänga ner allting. Man pratar om något som heter hammaren och dansen. Som var en ingenjör egentligen och marknadsförare som skrev blogg. Han hade ju ingen koll på psykologi eller smittspridning eller någonting. Och han bara skrev värsta scenario, det här illa. Vi måste använda något som han kallar för hammaren och dansen, poeo tror han heter. Vilket har ju ingen förankring överhuvudtaget i vetenskap. Att vi först bankar med ner stenhårt och sen så liksom släpper vi upp det lite grann och dansar lite grann och liksom följer upp det noggrant. Och det var ju många som hakar på de här idéerna fast de inte hade något som helst stöd. Och det visar sig att den har ju tystnat, hammaren och dansen nu då. Så sådana här idéer kom ju väldigt, väldigt snabbt. Och sedan efter det så kom konspirationerna och det här med att viruset finns nog inte och så blåste det åt två olika håll. Så det blir ju väldigt polariserat tidigt. Och vi har ju ändå haft det ganska lugnt i Sverige. Jag har ju varit med lite i debatten här, så visst 17 har det blåst och visst är det starka åsikter. Jag har ju också kollegor, ska inte säga nära till mig, men det finns ju folk inom akademin som tycker helt märkliga saker om du frågar mig. Det kan vi komma in på senare. Men i USA har det varit helt galet när jag har följt det, att jag har delat upp landet rakt igenom och blivit så politiserat. Det har det inte riktigt blivit i Sverige på samma sätt. Liksom. Så att vi har, ja, det har mycket spännande utifrån pseudovetenskap att man först har man en idé, en stark åsikt och sen cherrypickar man väldigt noggrant det man tycker stämmer. Och det blir liksom, finns inget mellanrum däremellan.
Men varför blir det så?
Ja, jag tror det är många anledningar. Men en anledning, jag är väldigt intresserad av det här med cognitive bias som vi pratar om. De här tankefällorna som gör att vi har svårt att tänka kritiskt. Och det gäller ju inte bara personer som inte har någon utbildning, utan det gäller ju liksom också personer som är extremt smarta eller har hög utbildning. Intelligensfällan finns någonting som heter att också de som är väldigt smarta har lätt att gå på sådana här saker. Man får in en idé i skallen som man inte ens vet man får in. Och sen så sitter den där och då kommer man väldigt, väldigt noggrant att försöka försvara den idén och plocka noggrant de bitar av information som stämmer överens. Och väldigt noggrant ignorera allting annat. Och det tyckte jag så en tydlig tendens i Sverige att många personer som gör att det här är jättesmarta, bra personer, verkligen bra vad nu det är. Jag menar inte så, men smarta personer annars fastnade i idéer kring covid av någon anledning. Att de själva blev rädda, att de blev känslomässigt väldigt engagerade. Eller vad det nu var för någonting. Och fastnade i en åsikt som de sedan inte har kunnat släppa. Och det tycker jag är fascinerande. Just det här med kognitiva bias. Att vi har så svårt för kritiskt tänkande. Framförallt när vi blir känslomässigt engagerade. Då tänker vi ettor och nollor. Liksom. Vi blir väldigt, man säger, tribala. Vi hänger på vår stam. Vi är sociala varelser. Liksom. Det är viktigare att jag är okej med min stam och håller med den. Än att jag har liksom rätt. Vad nu rätt är, det kan vi också, det ska man vara ödmjuk inför vad som är rätt, vem som har gjort rätt här. Men det verkar som att vända land, vi behöver inte hamna i den diskussionen. Jag ska försöka att inte göra samma misstag som jag tror att tyvärr många experter har gjort. Att man har uttalat sig långt utanför sin egen kompetens. Och jag är inte smittskydds, jag kan inte virologi överhuvudtaget. Men jag kan folkhälsa ganska väl, jag kan psykologi. Så att det där ska jag försöka hålla mig och uttala mig inom de här sakerna. Tyvärr alldeles för många uttalar sig om det. Det är som att du och jag hade suttit och pratat om, liksom, vi börjar med motivation och beteendevetenskap som jag kan. Jag tror inte det är så smart som vi ska prata om att stänga in folk, får dem att känna sig kontrollerade, det kommer inte att funka. Baserat på det, där jag har täckning i forskningen, så uttalar jag mig sedan i slutet om liksom spike-proteinet bakläggs. Dessutom så tror jag att spike-proteinet är fyrkantigt och man mår bra av att käka lösgodis. Då har du sagt, men nu sitter du bara killgissa. Du kan ju psykologi, men du kan ju inte spike-proteinet. Det är så jag har känt att vissa uttalar sig att de kan sin virologi, säkerligen sådär. Men så slutsatserna handlar inte om det. Det handlar om beteenden och policy och hur man ska tänka, vilket är helt taget i luften. Då där har ju inte de någon expertkunskap överhuvudtaget, och det blir väldigt naivt i brist på bättre ord för att man inte inser sina egna begränsningar, för att man har fastnat i en idé. Så att vi har nog ganska mycket att fundera på i vetenskapen om det här med liksom vår roll mot samhället. När ska vi uttala oss? När ska vi inte uttala oss? Var går våra begränsningar? Det var väl Clint Eastwood som sa det i någon roll som Dirty Harry. A man's gotta know his limitations. Som en sån här känd Dirty Harrys citat. Och det borde nog gälla många av oss. Jag felar nog ibland också att jag blir liksom lite grann lockad och sen så uttalar jag mig lite grann utanför mitt eget område. Men jag försöker att inte, är det liksom kost med Fredrik Nyström eller alkohol eller liksom virologi eller smittspridning, så säger jag att jag vet inte. Jag vågar inte ens spekulera, för jag kan inte det. Men det här, det känner mig ganska trygg att kunna uttala mig om i alla fall.
Jag tycker att vi spinner vidare i det här, precis som du sa här på slutet, med forskare som yttrar sig och så vidare. För att det finns ju ett antal kategorier under pandemin som har yttrat sig väldigt mycket i olika sammanhang. Och just forskare är ju en väldigt väl representerad kategori. Och media har ju lyckats gräva upp en förfärligt massa forskare som har yttrat sig. Och man har ju svårt då som lekman att skilja dem åt. Men vad tror du det beror på att det är i den här situationen så många forskare som börjar yttra sig och kanske naggar i kanten? Vad beror det på?
Jag tror det beror på, för det första, att det helt plötsligt blev en massa nya kändisar i Sverige som ingen kände till innan forskare. Helt plötsligt så ber man dem om liksom, vad tycker du? Och då har ingen har frågat dem innan kanske så mycket. Så det är klart att det är svårt att förhålla sig i det här. Sen tror jag också det att ganska få har lyckats hålla sig till någon slags liksom mer neutral, känsloneutral. Det här tror jag både och, eller jag vet inte. Utan man har fastnat i en idé som man driver hårt och inte lyckats liksom se båda sidor. Så jag tror det är svårt. Och inte man ser sig ner. Vi pratade om Dunning-Kruger-effekten förra gången för mig. Den här inkompetensens dubbla förbannelse.
Jag klarar den en gång till.
Ja, det är just det här problemet är att liksom, om man inte vet så värst mycket om någonting, inte kan så mycket om någonting, så vet man ju heller inte att man inte kan. Man har liksom en blind fläck för sin egen inkompetens. Det är ett känt uttryck och det använder jag ju oftast när det är poppsykologi. Jag tror det största problemet är att de här personerna kan inte, de är inte pålästa och därför så vet de inte heller att de inte är pålästa. Jag ska inte kasta Dunning-Kruger på forskare här, men jag tror att jag har sett den tendensen också, att om man uttalar sig inom sitt eget område så har man ju oftast koll på det man vet och inte vet. Men så fort man lämnar det området så har man ju stora blinda fläckar. De kan inga, så de virologer som uttalar sig har ju väldigt dålig kunskap om psykologi och forskning. Varför skulle de kunna det? Jag kan inget om spike-protein. Och då vet man inte heller allt det man inte vet, utan då slänger man ut sig så blir det liksom fakta, eller forskning i alla fall. Tills i slutet, och då blir det åsikt och magkänsla istället. Och det blir det som också färgas i rubrikerna i tv. Så man har väldigt svårt att skilja på fakta och åsikt. Och där måste vi forskare vara bra på att liksom, nu säger jag, försöka ge en rimlig beskrivning av, det här säger forskningen, det här är så gott jag kan säga fakta. Men här stannar min fakta, eller det jag säger om forskningen. Nu spekulerar jag, nu är det åsikter som jag säger resten.
Men det är ju ganska konstigt att man som forskare kan halka dit på en sån sak. För forskare blir ju alltid granskade, och ska de göra en avhandling så blir de ju ner på partikelnivå. Huruvida det är evidens eller inte, och huruvida man har gissat eller inte. Så de borde ju vara världsmästare på det där.
Nej, det är inom deras eget område, tror jag. Det är det vi är vana vid. Vi har ju knappast, vi har inte så mycket debatter som breda inom det vi håller på med. Men här är skillnaden, här blir vi ju experter. Inbjudna till tv-soffan. Det var ett starkt läge i Sverige. Många var rädda och oroliga. Liksom, ont om tid, press på att leverera. Ovan i tv- eller mediasituationen också. Och en press på att komma fram med tydliga svar. Jag tror vissa, jag ska inte säga att alla gjorde det dåligt. Många gjorde det jättebra, gör det fortfarande. Nyanserat, lugnt, vågar säga det vet vi inte någonting om. Det vågar inte jag säga någonting om. Det här kan jag. Men en hel del fastnade ju för det här och kanske slängt ur sig grejer som, liksom, ja, som man inte kan riktigt, i alla fall som man inte kan förankra, utav de som har velat stänga ner mest i Sverige, som jag har haft lite debatt med. Så ingen av dem har ju tagit kunskap i psykologi vad jag har sett, och det är inte de argumenten överhuvudtaget de använde. Och hade de haft det så hade vi kunnat ha en debatt, men nu blir det ju väldigt märkligt. Jag kan ju inte debattera om spikeprotein med dem, för jag kan inte det. Men de uttalar sig gärna vitt och brett om beteende och hur vi ska stänga ner och allting annat utan att liksom ta konsekvenserna av det.
Vad tycker du har varit de största avarterna som du har sett just från forskarsidan?
Ja, vad har det varit? Det har varit alla möjliga tokigheter. Det finns ju forskare som har snubblat dit och fallit för konspirationsteorier också, hävdat att inte viruset finns överhuvudtaget. Och det är klart, då är man ju väldigt snett på det hållet. De finns ju också. Vi ska komma ihåg att forskare är ju inte immuna. Vi pratar nu, ursäkta uttrycket som man säger då med viruset. Men vi är ju inte immuna mot dåliga idéer heller, även om vi är tränare. Utan vi faller ju dit också. Så jag menar, det finns ju folk som har fallit dit åt det hållet, och så finns det människor som har fallit dit åt det här hållet att vi måste göra vad som helst för att kontrollera det här. Och kanske snarare att man fallit dit med konstiga idéer eller att man blivit alldeles för snäv. Man har sitt, liksom, det är bara mitt perspektiv som gäller, och jag tar inte hänsyn till kostnaderna. Man har inte velat prata om att gör vi de här insatserna och gör vi drastiska insatser så kommer vi få kostnader på andra sidan långsiktigt. Så det har ju handlat, jag ska inte säga en strid, men lite debatten har ju handlat mycket om, märker jag ju liksom, mina kollegor och andra man har pratat med, det är ju ena sidan smittskydd, ganska tydligt, de som uttalar sig hårt mot att stänga ner, där smittskyddet är helt avgörande, de delen. Mycket virologer på den sidan, de kan ju det. Liksom. Och andra sidan har vi de som till och med, alltså personer inom psykologi, folkhälsovetenskap, vi som liksom har ett kanske bredare perspektiv, jag ser inte att det är rätt, men jag ser att det är ett bredare perspektiv. Och liksom tycker att ja, men vi måste se både kostnader och effekter här. Gör vi det här så kommer det alltid till en kostnad här borta. Vi måste titta på hela folkhälsan. Ganska mycket den retoriken Folkhälsomyndigheten har haft och fått också ganska mycket kritik för. Och därför jag vill säga, jag kan inte uttala mig om vi har gjort rätt eller fel, för jag kan ju inte smittskydd. Men de delarna, den generella approachen, att vi måste se på helheten, vi kan inte bara titta på det isolerat på viruset, för folkhälsan handlar mer om det. Och det här med följsamhet, att inte använda tvång och kontroll. Där har de ju rätt eller fel, jag vet inte om de har gjort det medvetet, men där har ju de hamnat helt rätt, tycker jag, Folkhälsomyndigheten, gällande de delarna, jämfört med många andra länder som har gått en helt annan väg, som inte har någon koppling till vetenskap. Jag tror det är politik, det är känslor, det är moralism, det är mycket andra saker som helt har styrt att man har gjort som man har gjort drastiskt, att man blev rädd. Gjorde som alla andra, följde flocken när alla andra stängde ner, och vi blev livrädda. Och det är mänskligt, ska man komma ihåg. Men det ger ju konsekvenser.
Men då kan man ju undra, varför blev inte vi livrädda här i Sverige? För vi gjorde precis annorlunda gentemot de flesta andra som du beskriver i det här sammanhanget. Stängde inte ner.
Ja.
Vad är din reflektion kring det?
Jag tycker det är spännande. Jag har läst lite olika böcker och försöker läsa runt. Okay, Johan Anderbergs bok Flocken tycker jag är intressant. Som en slags ingång till liksom, varför blev det som det blev. Jag vet inte. Det kanske var en tillfälle att det råkar vara de personerna som bestämde just då. Liksom, som Anders Tegnell har jag aldrig träffat. Vet inte var han står. Johan Giesecke, de här som ändå målas ut i olika sammanhang. Och Johans bok också som liksom ganska... Alltså viktiga i den rollen, att de var personer som av några olika anledningar höll emot det här. Att det råkade vara på andra ställen, andra delar i världen, så var det inte mer tjänstemän eller forskare som tog det ansvaret, utan det var politiker. Danmark, vad jag förstått, så, och Norge tror jag också, så var väl Folkhälsomyndigheten ungefär ganska överens med svenska Folkhälsomyndigheten, tror jag. Men de blev ju överkörda politiker. De sa ju det, att de höll ju inte med i början. Och det var, tror jag, över många länder också. Liksom, att jag har ju haft kollegor i Belgien som forskar på motivation, och de höll inte med att man skulle stänga ner, givetvis baserat på forskningen. Men det var inte de som bestämde, det var politiker som kom in och satte ner foten. Det som vissa kritiker mot Sveriges linje här har sagt att vi skulle gjort. Politiker skulle inte lyssna på experter. Skulle gått in, tagit i med hårdhandskarna, stängt ner, använt den så kallade försiktighetsprincipen. Och den kan vi diskutera, för den är också ett begrepp som har blivit kraftigt misshandlat, tror jag.
Jag måste bara flika in där, för jag läste en ganska intressant bok för ett tag sedan om Karl XII. Vad har nu han med detta att göra, kan man ju undra. Men så här är det ju, att han var ju en despot, egentligen den största diktatorn vi har haft i Sverige.
Mm.
När han försvann så tog man faktiskt redan beslutet på 1720 eller 1719 om att politiker inte får lägga sig i myndigheters agerande.
Just det.
För att fördela makten.
Mm.
Och det är ju vad man kallar, många gånger kallar för ministerstyre när någon går in och styr myndigheten. Och det har man ju hävdat från politisk sida också i Sverige när man har fått kritik. Varför gör inte politikerna mer? Ja, men egentligen så har vi inte rätt att göra mer. Så det fanns ju, man kanske kan härleda det i en konstruktion i Sverige att vi har agerat som vi har gjort.
Mm. Det är vissa som har hävdat att hade man gissat, hade du har gissat hur det skulle bli innan, så hade man nog gissat snarare tvärtom att Sverige, med tanke på sin bakgrund, hur vi har gjort med folkhälsofrågor och allting annat, att vi har, det finns ju anledning att tro att vi skulle varit ännu hårdare. Vi skulle varit de som gick hela vägen, pekar med hela handen, inte bli auktoritära på det sättet kanske, men ändå var väldigt, väldigt tydliga, medan vissa andra delar av världen inte hade blivit så tydliga. Det var nog den gissningen vad jag har läst som många skulle tro, så det är ju helt, det är ganska oväntat att det blev som det blev. Spännande, men oväntat, och som jag tycker nog ganska bra. Jag är glad att jag bor i Sverige. Jag har ju rätt mycket kollegor och folk utomlands och hör ju hur det är där. Och hade det visat sig att, nu ska vi ändå inte fastna i det där, för jag har ingen att debattera mot här, vem som har rätt och fel och jämföra länder och allt det där, för det är svårt. Men man kan konstatera i alla fall ganska enkelt att de som har stängt ner stenhårt och var säkra på att det funkar, har ju visat sig nu att det är inte riktigt så enkelt. Hur man än gör så verkar det som att man misslyckas. Alla har ju misslyckats oavsett vad man har gjort. Och sen så har vissa misslyckats på ett sätt som gör att de kommer få ännu större kostnader när det gäller tilltro till myndigheter, tilltro till politiker, folkhälsokostnader över tid. Och där tror jag vi har gjort en ganska liten skada över tid i så som vårt sätt att hantera det här. Och det tror jag kommer vara jätteviktigt över tid. Det tror jag är den stora skillnaden. Men alla har ju grunden misslyckats, för det här är så fruktansvärt svårt att hantera. Och på pappret ser det enkelt ut återigen. Men vi lever ju inte på pappret. Och vi människor beter oss inte som politiker eller vissa arga kritiker säger, så här borde vi göra. Vi gör så här så följer folk det. Ja, men folk beter sig inte som vi tycker vi borde. Vi gör som vi gör. Det är det psykologi handlar om. Så det är väldigt naivt att tro att alla ska använda munskydd. Det är inga kostnader förknippat med det. Det är jättemycket kostnader för folk. Det är obehagligt och obekvämt. Och liksom, om man inte köper argumenten bakom riktigt, så är det inte konstigt att det är många som inte använder det. Att man liksom, jag tror kritikerna som tycker, som driver på mycket av det här att man ska ha 3-4 munskydd på sig, och till och med i USA när man är ute och joggar ska man ha munskydd. De utgår från sig själva. De är så bestämda och köper det här så mycket, för de är det så ideologiskt viktigt kanske också. Eller man är rädd, för de är det självklart. De har så starkt drivkraft att man kan ha munskydd på sig. Det är ingen kostnad för de förknippar med det. Men de glömmer att den stora merparten, åtminstone i Sverige, har ju inte de här starka drivkrafterna. De är inte livrädda idag. Inte efter 2 eller 3 doser vaccin. De är inte ideologiskt övertygade att Sverige har gjort helt fel. De är inte förbannade och skriver debattartiklar som de här personerna gör. De har inte de drivkrafterna. Och då är det jättesvårt i vardagen att följa de här enkla sakerna, för att de är så onaturliga grunden. Att ha munskydd, hålla avstånd, allt där, det går mot mycket av det vi är vana vid. Så det är en stor kostnad att förknippa med det. Och det tror jag man får komma ihåg. Annars blir det en väldigt, väldigt naiv och konstig diskussion. Och det har jag, de argumenten har jag ju inte sett från andra sidan. Jag hade gärna velat ha en debatt. Det kommer vi kanske in på senare, men det blir ju ganska hetsk stämning på sociala medier ett tag. Jag hamnade lite grann, det var ett storm i vattenglas där, men som fick de här kritikerna mot mig på sociala medier. Och det var ju väldigt högljudda röster. Och det var ju lite grann, känslan var ju där. Jag tänkte ju så här, men jag vill ta gärna en diskussion om min Aftonbladsartikel. Jag föreslår att vi ska nog inte stänga ner, det är dumt att kontrollera och tvinga människor. Det var ungefär det jag sa, för det kommer inte funka längre. Och de kommentarerna jag fick på nätet, och jag försökte hålla emot och ändå var intresserad och argumentera tillbaka. Och liksom, jag förstår att det här går inte, för det var inget sakargument alls. Om du tänker det så här, om du ska spela tennis mot någon, en främling, det blir en liknelse än, väldigt kort. Ja, du kommer ner, du värmer upp och du har aldrig träffat personen innan och du ska serva första gången. Personen ställer sig på andra sidan. Du slänger upp bollen, träffar den. Bollen flyger över nätet. Personen bara slänger sitt rack, plockar upp bollen, stoppar den i fickan, hoppar över nätet, springer fram till dig och ger dig fingret och säger: där fick jag dig! Då är du så här: va? Jag trodde du ska ju slå tillbaka bollen. Jag förstår ingenting. Så kände jag med den här debatten. Det var som folk som inte följde någon slags spelregler överhuvudtaget och hade inga sakargument, utan bara, det var ju inte hot. Det var inte på den nivån alls. Inte så som vissa fick utstå. Men jag inser att det här går ju inte att hålla ett argument med vissa personer som redan har bestämt sig, som dessutom är helt oinsatta i området. Hade någon sagt så här: jag har läst på i psykologi i det här, jag tror att vi kan prata om det här, jag tror inte riktigt att jag tolkat det här rätt. Det hade varit jättespännande, det fanns ju inte några sådana argument alls. Och de som kan psykologisk forskning, de liksom var, det var golfapplåder för mig. De var så här: ja, det är helt odramatiskt det här, Magnus. Vi håller med det, men what's the fuss about? Det är klart att det här är ju självklart för oss som kan psykologi. Du ska inte ha så mycket klapp i axeln för det här, för att du säger det uppenbara. Så att det finns ju det har inte funnits någon i kritiken av det här som kan psykologi nästan överhuvudtaget, för att det är så självklart.
Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics!
Du nämnde den försiktighetsprincipen och misshandeln av den. Då blev jag ju lite intresserad innan min utvikning i Karl XII:s död. Men på vad sätt har den blivit misshandlad?
Ja, men jag tror jag är inte ingen expert på att försöka mask the nose limitation i försiktighetsprincipen. Men däremot så har jag haft kontakt med och läst en hel del av personer som verkligen till och med skrivit en avhandling om försiktighetsprincipen, Joakim Sander till exempel. Och han har ju tuggat sig fradga liksom över hur det har använts. Som det har ju använts väldigt mycket på den sidan, att vi borde stängt ner mycket hårdare, gjort allt vad vi kunnat av försiktighetsprincipen. Bättre var safe than sorry. Men den principen är ju inte något stöd i grunden till att vi ska stänga ner. Den säger ju bara liksom att försiktighetsprincipen kan ju användas åt bägge hållen. Om du säger det att vi ska använda den för att stänga ner, så kan man ju lika gärna använda det från andra hållet och säga försiktighetsprincipen. Om något så säger den att vi skulle följa planerna som vi hade innan covid. Det var ingen som sa att vi skulle stänga ner, svetsa igen folk eller utgångsförbud då. Vi borde vara väldigt, väldigt försiktiga med att kontrollera människor och utgångsförbud och tvinga dem i flera månader. Det om något borde vi vara väldigt försiktiga med, och det borde ju tala för att vi inte alls borde stänga ner, inte så hårt som vissa har gjort i alla fall. Det stödjer försiktighetsprincipen också minst lika mycket, beroende på vilka glasögon man har på sig. Men det kommer ju nästan aldrig fram i debatten, utan den bara används för den sidan och de bara lutar sig lite löst mot någon slags försiktighetsprincip. Vi är ju, för när du och jag sitter här, Gunnar, så är vi ju den här tiden nu igen faktiskt. Det är restriktioner som kom igår igen. Det börjar liksom blåsa snålare vindar. Vi vet inte vad som händer med omikron och allting. Det är kanske samma debatt som kommer här om ett par veckor eller januari igen. Med högljudda röster som säger samma sak. Försiktighetsprincipen, nu ska vi inte göra samma misstag som vi har gjort. Så vi får 15 000 döda igen. Här gäller det verkligen att vara safe and sorry. Men den dörren svänger åt andra hållet också. Det vi gör nu, det kostar ju någonting jättemycket framöver också. Vi måste alltid väga för och nackdelar. Och det är det jag tänker med, att till exempel återigen Martin Kulldorff, som är den här kända forskaren då. Svensken som ligger bakom The Great Barrington Declaration som vi pratade om innan, vad de menar ju helt enkelt är att vi ska nog vara försiktiga med att stänga ner hela världen, för det ger också folkhälsokostnader över tid. Sen, jag är inte så säker, jag har inte skrivit på den deklarationen, för att annars får du en massa hatmejl, för det är ju så, det är satansverserna för i vissa ögon. Liksom, han är ju djävulen själv i många ögon som är arga på Sveriges linje, Martin Kulldorff. Jag tycker han är ganska vettig. Läser man declaration så tycker jag det är ganska vettig åsikt. Vi måste fokusera på flera delar av folkhälsan, skydda de verkligen som vi ska skydda. Och de som inte är risk, de kan vi liksom låta leva som vanligt. Jag är inte så säker på den sista, att det hade blivit så bra kanske. Jag tror nog jag är lite mer moderat i mitten än vad han är. Men jag tycker i grunden det är inte satansverserna. Det är bara liksom, jag tycker att de ligger närmare något vettigt än de här zero-covid-människorna som inte har några argument psykologiskt överhuvudtaget. Så att det är lätt att man liksom så här polariserar i det här också. Det blir extremt, extremt, extremt istället för mitten.
Men nu har vi pratat om ordet nedstängning ett antal gånger, och det har ju varit en central del i det vi har upplevt under de här två åren. Men vad innebär egentligen en sån nedstängning för människor rent psykologiskt?
Det Det är ju en jättebra fråga och det beror ju på, nu får du det där tråkiga forskarsvaret. För det tror jag också är viktigt att man har liksom inte riktigt definierat vad nedstängning har ju varit jättemycket olika saker. Ända ifrån liksom, du vet, Kina extremen svetsar igen till ganska extrema saker i västvärlden med utgångsförbud, man jagar folk som är ute och joggar utan munskydd och allt möjligt. Till att man har lite mer måttliga nedstängningar som är mer upplevs mer som frivilliga. I Sverige har vi ju, skulle vissa hävda, haft absolut någon slags nedstängning tycker jag. Och det skulle vissa hävda också förra året. Men den var, det viktiga är att den var baserad på någon slags ändå frivillighet, valfrihet och gick inte in i vardagen så mycket på de flesta av oss. Vi kunde liksom gå utanför dörren och kunde gå ut och rasta hunden 3 gånger eller 7 gånger utan att någon gav oss böter. Vi kunde gå och handla liksom och sådär. Det tror jag är den stora skillnaden, hur det påverkar människor. På vilket sätt påverkar den valfrihet och frivillighet och känslan av att, liksom, att man blir begränsad i vardagen? Där hade ju inte vi riktigt de typen av restriktioner i Sverige, har inte haft det heller. Och då tror jag inte alls att det är så problematiskt med nedstängning. Det slår ju på ekonomin och slår på massa saker som inte jag kan uttala mig om sådär säkerligen. Och gör att det är tråkigt att unga människor, om inte annat, liksom, det här är ju en generation som har levt under väldigt speciella, som har blivit instängda under två liksom. Det påverkar ju våra studenter, det märker jag ju mitt annars, som inte får träffas. Och de är jätteglada nu när de har fått komma tillbaka och träffas. De är som kalvar på grönbete. Det är fantastiskt kul för oss föreläsare att träffa dem. Det påverkar dem ju jättemycket också. Så det beror ju på återigen hur hårt och vad gör man egentligen. Man kan ju säkerligen stänga ner på ett sätt som inte ger de här långsiktiga svåra kostnaderna på allt det som vi pratar om folkhälsomässigt. Om man gör det på ett sätt så att folk köper, majoriteten köper argumenten bakom. Det tror jag är helt avgörande. 2, att inte begränsa vår liksom vardag allt för mycket. Vi kan gå ut och gå och röra på oss och vi har liksom inte folk som kontrollerar oss och ger oss böter. Där har du de stora problemen. Det är en helt annan typ av nedstängning när man går så långt.
Men varför skapar den nedstängningen de problemen och den kostnaden som du pratar om?
För att vi i grunden, alltså den här, det höll på mycket med senaste åren, handlar om motivation. Jag skrev en bok som heter Motivationsrevolutionen med Olof Rylander som kom ut förra året mitt under pandemin. Det var ju dålig tajming.
Eller
bra timing beror på hur man ser det. Men den handlar just om det här med hållbart beteende. Och en av nycklarna i den teorin handlar just om att vi tycker väldigt illa. Vi har väldigt svårt, vi människor, för att uppleva att vi är kontrollerade av någon annan. Att känna att vi är marionettdockor. Att inte vi har liksom autonomi, valfrihet, frivillighet i vardagen. Och det är det de här nedstängningarna tror jag trycker just så kraftigt på de här knapparna. Framförallt över tid. Kortsiktigt, säger den här teorin, är det inga problem att använda piska och morot. Eller problem kan det vara, men det kan funka om vi gör det väldigt kortsiktigt och begränsat. Nu stänger vi in oss, det är liksom något livsfarligt virus som drabbar barn, ungdomar och gamla på gatan. 2 veckor. Alla bara yes om man köper det. Då funkar piska mot. Men under de här premisserna som covid har varit. Början kanske i mars när ingen visste vad det här var. Att man köpte det också i Sverige lite mer. Att nu gäller det. Då skulle man kanske till och med kunna använda lite hårdare tag i början tror jag. Om inte det höll på. Men det finns ju inte nedstängning i hela världen som har hållit på de här 2 veckorna som kritikerna säger. Vi stänger bara ner hårt i början. Vi bankar med hammaren och sen släpper vi lös. Den där hammaren har inte bankat i 2 veckor. När du väl börjar banka, då bankar den i 2, 3, 4, 5, 6, alltså 9, 10 månader i ett år. För att du måste göra det. För ingen vågar politiskt dra tillbaka hammaren sen. Och då har du ett problem och då har du problem med långsiktigheten och hållbarheten. Man kan sammanfatta problemen med nedstängningar på det här sättet med 3 saker. RIS, ett akronym. Det är resurskrävande, är jäkligt resurskrävande att ha ett samhälle som ska kontrollera och övervaka. 2, det är ineffektivt i grunden. Om det handlar om att vi vill ha hållbara beteende, håll i, håll ut har vi hört. Är det det som är målet så är det oerhört ineffektivt över tid. Då har vi gott om stöd för många olika typer av studier runt omkring. Inte just covid men mycket annat. Och vad är det kvar då? RIS, skadligt. Människor som lever i ett system där man upplever sig så kontrollerade mår sämre över tid. Det vet vi också jättemycket från olika typer av studier i många olika områden. Så resurskrävande, ineffektivt och skaligt. Och det är 3 ganska allvarliga konsekvenser, kostnader av sådana här system. Men det förutsätter då att människor känner sig kontrollerade. Och det gör vi ju ganska snabbt om man tänker på hur världen har ändrat sig.
Men hur yttrar sig den skadligheten?
Ja, men att människor liksom, ja, dels alltså ineffektiviteten handlar ju om att människor liksom bara blir ögonkännare. Man har på sig, man har ju hört jättemycket anekdoter från personer utomlands som berättar med munskydd, det har man med sann krav. Det funkar utomlands så bara skrattar de åt den. När man säger det, vadå funkar sig de? Personer tar på sig det här munskyddet som de har slängande i fickan och så tar de på sig det precis när det kommer någon vakt, om man har nu böter och sådär. Jag hade en kollega eller en kompis som var i Ryssland i Moskva och gjorde lite grejer där han sa det. Folk hade munskyddet i bakfickan, tar på sig det precis när man kommer upp där vakten ser en. sen drar man ner det igen. Och det är de historier man hört överallt. Man blir ögonkännare, man försöker hitta genvägar runt det. Så att det funkar ju liksom inte. Och man gör det i protest. Man kommer liksom till slut inte göra det alls.
Men jag tänker just på det skadliga. Vad är det som är skadligt? Varför mår man dåligt av det här?
Nej, men det är liksom en sån här grundläggande psykologisk del, att vi har liksom ett psykologiskt behov av att känna valfrihet och frivillighet. Att vi sitter i förarsätet i vårt eget liv, att ingen annan kontrollerar oss. Det finns ju variation, vissa tycker värre om det än andra. Men det är sån här grundläggande psykologisk grej, att får vi inte det tillfredsställt, det behovet av autonomi som det heter i den här teorin, så mår vi då, kommer vi må dåligt.
Vad är mår dåligt? Vad händer?
Nej, men liksom att du blir liksom stressad, nedstämd, depression, alltså psykisk ohälsa överlag. Vi mår inte bra helt enkelt. Och det är säkerligen, jag har inte sett någon speciell studie på det, men det är ju det som kommer komma nu. Inte så mycket i Sverige tror jag, där man inte sett så tydliga exempel på den psykiska ohälsan ökat. Jag har inte sett det. Men i alla fall i många andra länder kommer det tydliga studier på barn och ungdomar, psykisk ohälsa, allt det här liksom som kommer nu som en lavin efter det här då, som är konsekvenserna av att, ja, jag menar, en sak vi har inte ens pratat om, det är ju liksom, ja, men det är ju våld i hemmet mot barn och kvinnor. Alltså vi kan ju prata om allt det där som blir konsekvensen av att man stänger in människor, du inte får gå ut liksom. Det är ju nästan inte så att det inte ens rocket science att prata om det, utan man kan räkna ut att det där blir problem. Vad är det han, du har intervjuat han också, Mattias Göransson?
Mm.
Vad är det hans favorituttryckprogram? Man kan räkna ut med röva och krita,
ja, just det,
att det
precis
skulle bli problem. Så det behöver man nästan inte ha forskning för, att det där har ju jättelika konsekvenser. Men det handlar om psykisk ohälsa över tid. Liksom. Och framförallt återigen, inte 2 dagar. Det klarar nog med Netflix hemma om du förstår vad jag menar. Men över tid. Och det har ju blivit ett maratonlopp, och det är också det helt centrala. Tror vi att det här är 110 meters häck, då kan vi ta till drastiska medel. Men det har ju visat sig att det här är ju ett Vasalopp eller maraton, och det är inte slut än. Vi är inte ens på upploppet antagligen. Och då måste man vara, på tal om försiktighetsprincipen, tror jag, väldigt, väldigt försiktig med vad man sätter in för insatser. För det kommer en kostnad senare.
Men du har ju pratat en hel del nu om motivation också. Att människor måste vara motiverade till nedstängning eller vad det nu än må vara. Men varför måste man vara så motiverad? Kan man inte liksom bara acceptera att ja, men nu har vi en sjukdom, okej, vi får foga och sådär. Varför måste jag själv vara motiverad för att göra det
här? Det du sa, det är ju också en typ av motivation, en typ av drivkraft. Att man fogar sig. Och det modern motivationsforskning handlar ju om att vi är intresserade av typen av motivation. Vad är det för typ av drivkraft som ligger bakom beteendet? Allt ifrån att vi gör det enbart för att undvika bestraffning eller få belöning, att vi liksom kontrollerar något yttre, till att vi liksom kontrollerar av oss själva. Vi gör det för att undvika dåligt samvete eller skam eller skuld. Och det är ju kraftfullt, men det tenderar att vara kortsiktigt om man gör det. Till att vi faktiskt gör det, alltså vi tycker inte att det är inte belönande i sig att ha munskydd eller hålla avstånd. Men jag köper det. Jag fortfarande, kan man säga, det är en yttre typ av motivation som man säger, men jag köper det. Det är det som kallas för internalisering på psykologispråk. Jag tar in värdet av det. Jag håller mig inte till beteende på grund av Anders Tegnell eller någon annan, utan jag själv tycker det är viktigt att stanna hemma när jag är sjuk och hålla avstånd och det här. Då har man tagit in värdet, och då gör man inte tyst protest. Det är det som är skillnaden. Då går man inte med långfingret i liksom byxorna liksom gärna tyst protest hela tiden. Då, nej, men det, jag köper det här. Det är inte skönt och det är inte belönande i sig, men det är viktigt för mig, och jag köper argumenten bakom. Och det är där jag tror ligger mycket bakom när det fungerar i ett land, att man stänger ner kraftfullt, att man har människor bakom sig och lyckas övertyga dem att de tycker det är viktigt. Antingen att man är rädd, som man var i början, eller att man är personligt övertygad. Till att vi i Sverige har stora problem med vissa typer av restriktioner för att människor helt enkelt inte köper det, tycker inte det är proportionerligt i förhållande till så som de har lärt känna viruset. Och då spelar det ingen roll om virusexperter sitter i tv och liksom moraliserar och säger att nu så här, människor struntar i det, tyvärr. Så att det viktigaste är med kommunikationen, och din fråga tillbaka till mig, ja, men om du nu är folkhälsominister, hur gör du nu då när du sitter och kritiserar andra? Jag har inget svar. Men jag säger bara att det går definitivt inte att tvinga människor om man nu ska ha springat maraton. Det finns inte en chans, för då får du mjölksyra motivationsmässigt jättesnabbt.
Men i allmänt sett då, varför funkar inte det här med piska och morot? Jag tänker bara rent historiskt sett så har vi ju levt under piska och morot egentligen större delen av mänskligheten.
Mm. Ja, alltså det tror vi kanske att vi har gjort, men det har kanske också visat sig att det har fungerat ganska dåligt. Det ser ut som att det fungerar, men egentligen så är det en kostnad att förknippa med det. Och det fungerar ett tag. Men det fungerar inte så länge, och människor mår kanske dåligt i sånt system. Piskan funkar ju så länge man är livrädd, men det ger ju också kostnader, som vi sa, på psykisk ohälsa, att man inte kommer vilja vara kvar i ett system. Om vi pratar om arbetsplats så kan du använda piskan, det gör vi ju sällan idag, med moroten, locka med bonusar. Och det kan funka ett tag. Problemet är att över tid så kommer du känna att nej, men det här är inte så kul längre. Jag är inte motiverad på det sättet. Jag har inte den här drivkraften. Alltså, jag gör inte det här för min egen skull. Det är en sån här klassiker att någon börjar göra något först som en hobby. Du startar upp en podd. Det finns inga pengar. Du gör mycket av det. Och du gör det av ren inre drivkraft, för att du är nyfiken, för att du tycker det är kul själv och du känner att du har kontrollen över det. Så säger någon, ja men du Gunnar, det här är bra grejer, vi köper upp dig. Kommer någon sån här oligark och köper upp dig. Du får fortsätta göra det, du får liksom en sekreterare och mycket större budget och sådär. Men vi köper dig, men du får göra det ändå. Då tycker man att din motivation borde ju så här, nu händer det grejer, nu får du en yttre belöning, du får liksom så här 100 000 per avsnitt, du får lön och allting sådär. Men då är risken över tid ändå att liksom, någonting kommer hända med Gunnar. Han kommer känna liksom att det är inte jag som sitter längre förarsätet för det här. Jag är på något sätt, någon annan rycker i marionetttrådarna för mig här nu då. Och över tid så är det en risk att du kommer känna att det är inte lika, brist på bättre ord, kul längre. Jag har inte samma drivkraft. Jag kommer bara göra det för att liksom till sist få min lön och för att jag har sagt att jag måste. Och över tid så räcker inte det. Då kommer du må sämre och inte kunna prestera och inte kunna fungera så bra. Och vilja sluta till slut.
Ja, men särskilt om oligarken lägger sig i vem jag ska intervjua och att jag inte får intervjua Magnus Lindvall.
Precis, och det intressanta är att oligarken kommer ju lägga sig i. Så att rent, det finns ju en kontroll som är objektiv, skulle andra säga. Men det räcker att du känner det. Och oligarken eller föräldern i skolan kan ju vara, eller läraren i skolan eller chefen kanske tycker att jag kontrollerar inte Magnus och Gunnar. Alltså verkligen inte. Men räcker att du och jag känner det, men det känns inte bra där. Det är liksom en kontroll och en övervakning som finns. Så kommer det starta upp de här processerna. Så det där som är så himla svårt. Struktur är ju jätteviktigt att ha. Men risken att struktur blir, går över ganska snabbt i kontroll. Och där har vi ju budskapet med covid. Liksom att det är klart att det är jättebra med rekommendationer. Och liksom vi måste styra upp det här på något sätt. För att annars så kanske det skulle gått ännu sämre förmodligen. Det håller jag väl med. Jag tycker inte vi skulle släppa det här fritt på något sätt. Men var går gränsen för att man liksom hjälper människor att sätta upp en struktur till att det börjar kännas som att man tvingar folk? Och det är inte så enkelt.
Nå, men om vi är inne på just det här med bonusar nu då. För att glida in på det. En utvikning från covid här. Men det är ju ändå det vanligaste sättet att hantera människor i näringslivet. Särskilt de som ska sälja någonting.
Oja.
Varför är det så då?
Nej, men jag tror att det är så, vi är så vana vid att tänka på det. Det är också en människosyn att ska vi få fart på människor så handlar det antingen om att piska dem i rumpan eller locka med någonting framför näsan på dem. Det är det som driver människor. Det här går ju långt tillbaka tiden att piska dem mot den. Det är så liksom inbyggt i de system vi fungerar i. Så vi är så vana vid det. Vi själva växt upp i det och kanske inte gillar det, men det är ju så man gör. Och det förs det vidare till föräldrar, till lärare, till chefer i organisationen och sätter sig där. Jag menar, vad ska vi göra annars? Ska vi prata med folk? Det verkar jobbigt.
Ja, men jag menar, är det här något evolutionärt?
Ja, men det, till viss del tror jag nog det, att det har varit liksom mer framträdande genom åren. Och det finns ju fortfarande liksom att det är ju den dominerande bilden av motivation. Vad du tänker då, piska mot, vad ska man göra? Så det tror jag absolut att det är liksom, i boken pratar jag ju Olof om liksom tre generationers liksom glasögon för motivation, att det handlar om, andra sidan har vi ju biologiska drivkrafter, äta och sova, vi behöver det grundläggande för att funka, och det finns ju fortfarande idag, och så har vi piskan och moroten 2.0 kan vi säga, och så har vi 3.0, de här nya motivationsteorierna med valfrihet, frivillighet, grundläggande psykologiska behov, att känna liksom att jag sitter i förarsätet, ta in värdet av beteendet och allt det där som vi nu vet, 50 års forskning som den här teorin själv stämmande teorin håller på nu, har så jättemycket stöd för att det här funkar liksom i, det är inte lätt, det är det som är problemet med piska mot, varför vi använder det, om jag går tillbaka till det, för att det verkar funka i stunden, det är enkelt att ta till, det signalerar att du är tydlig som chef eller som förälder, du pekar med hela handen, du gör någonting, eller politiker, handlingskraft, och det verkar som att det funkar i stunden, så att det är ju som en lite grann alltså honungsfälla på det sättet, så lätt att falla tillbaka till det. Motsvarigheten, det här som vi pratar om, långsiktigheten, hållbarheten, handlar om att man måste faktiskt förstå sig på människor. Förstå sig på att anställa sina barn. Hur ser de saker och ting? Prata med dem. Sätta sig i deras skor. Liksom, hjälpa dem att sätta upp en struktur. Det tar ju tid och det är ju svårt ibland. Men alltså, långsiktigt så är det ju överlägsen bäst impact om man har den tiden.
Men finns det forskning på som säger att, att ett företag som drivs, om du har ett företag i ena hörnan som drivs av morot och piska, och så har vi den andra väldigt hållbara tänket, och så tar du det över 10-20 års period. Finns det sådana jämförelser där man kan säga att ja, de här tjänade dubbelt så mycket jämfört med de här?
Nej. En sån studie hade jag gärna velat se. Det hade varit spännande. En sån studie hade ju varit intressant att se, och det finns ju inte en sån direkt jämförelse. Precis på samma sätt som det finns ju ingen stor gigantisk studie där man har tittat på liksom jämförd kontroll, morot och piska när det gäller covid och det andra sättet. Det finns ju inte heller någon sån studie. Utan det här baserar man ju på liksom principerna bakom, och de finns ju testade i skolan, i arbetslivet, inom idrotten, i sjukvården. Alltså alla grundpremisserna som vi har pratat om har man ju jättemycket stöd. Däremot den direkta jämförelsen, och dessutom ger den effekt på sista, vad man kallar det, sista raden. Liksom i slutändan. Någon sån studie finns ju inte, utan liksom man får ta principerna bakom, och de är ju stabila, att det här borde fungera. Sen är det så att verkligheten läcker ju. Det är inte alltid man har en perfekt karta, så lägger man det på verkligheten så blir det perfekt, utan det finns också andra saker som påverkar det här förutom motivation givetvis.
Så man kan inte säga till den företagsledaren som driver morot och piska företaget att du skulle nog tjäna mer pengar på om du skulle göra på det andra sättet.
Jo, det kan man säga. Du skulle nog.
Ja, men det skulle,
högst
men
sannolikt skulle du
kan,
göra det.
Men du kan, det finns inget bevis för det.
Det finns inte något hårdkokt vetenskapligt bevis på just det. Däremot kan du säga att högst sannolikt så skulle du få alla de här plusgrejerna om du börjar, om du lyckas få det att funka. För det handlar ju också om att man ska kunna få det att funka. Att bara, liksom, bara tanken förändrar ingenting. Det är som fysisk aktivitet. Att vissa hävdar att det har ingen effekt för att det är så svårt att få folk att ändra beteende. Ja, men det är ju inte ett argument för att inte fysisk aktivitet i sig funkar, bara för att det är svårt. Det är samma sak här. Får det funka, så med högsta sannolikhet så kommer du få massa plus på den sidan. Om det sen kokar ner till sista raden, största sannolikhet gör det också.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om vi går tillbaka och där vi var för ett tag sedan kring forskarna. Någonting jag funderar på är, vilken roll har media spelat i det här sammanhanget? För media har ju plockat fram de här forskarna, och det är ju rätt många som har hamnat både i mikrofonen och vid skrivbordet och skrivit insändare. Vilken roll har de spelat?
Ja, det går väl inte att säga någonting annat än att de säkerligen har spelat en stor roll. För det är det vi blir exponerade för. De här dagliga presskonferenserna och de som har suttit i media och pratat. Och där har väl kanske media inte varit så särskilt bra på att kunna visa en liksom både och bild. Ibland gör ju media, tycker jag, det felet att man har en person som pratar om till exempel fysisk aktivitet. Det var jättemycket bevis för att det påverkar någonting. Och så måste man bara av ren journalistisk anda också få in någon som säger att det här är dumheter. Fysisk aktivitet hjälper inte alls. För någon slags jämlik, jag vet inte vad det handlar om egentligen. Men alltså det är ju jättekonstigt om man sätter dem på samma piedestal och säger att de har lika mycket stöd. När forskningen, den ena har ju inget stöd alls och den andra har jättemycket stöd. Där tror jag också media misslyckas en hel del och kunna på något sätt vikta att säga att okej, bara för att vi har med två människor i studion så betyder inte det att, deras, att de har lika mycket stöd i vetenskapen. Det är ju så jättesvårt för dem. Det är ju knappt vetenskapsjournalister klarar av att se igenom det. Att alla idéer har ju inte lika mycket rimlighet och stöd. Det är inte så i vetenskapen. Så att å ena sidan har man väl misslyckats att på något sätt ge en balanserad bild ibland. Att vissa har fått liksom uttrycka åsikter utan att de har liksom, man har ifrågasatt deras åsikter på det sättet. Å andra sidan har man haft två, liksom, å ena sidan och andra sidan så har man kanske misslyckats att nyansera det med en tredje part som har sagt att okej, som det ser ut här nu så har ju, vi har ju väldigt mycket mer stöd för det här än det som person X säger här borta. Men det är ju svårt, alltså det är som du och jag pratar med pseudovetenskap, hur svårt det är att se igenom poppsykologi. Du får ju i princip vara nästan disputerad forskare, håller på att säga, för att kunna se igenom det. Och det är ju samma sak för media här, det är ju vansinnigt svårt. Plus att det har ju blivit de vetenskapsjournalister som har försökt hålla fanan högt och liksom ge en nyanserad bild. Så här, liksom de har ju inte haft det lätt i pandemin, det har ju blivit ett jättetufft klimat där ute. Så att du kan förstå att man liksom värjer sig lite grann för liksom för det här också. De är inte mer människor liksom.
Men hur tycker du att media har skött sig då?
Både och skulle jag vilja säga. I början kanske att man har gått lite för hårt på det spåret som var just med liksom den där liksom paniken i början och liksom att vi måste göra det här och liksom skräckscenariot och man kanske liksom misslyckades lite med att liksom vänta nu. Det finns kanske ett annat perspektiv här som vi ska lyfta upp också. Vad händer om vi gör de här sakerna? Vad får det för konsekvenser långsiktigt? Och det är inte bara virus. Nu talar jag ju egenskap av forskarpsykologi att jag tycker det är lite synligt att man har släppt fram. Jag behöver inte sitta med det. Det tycker jag är onödigt att jag gör det. Men något av mina kollegor, där har de varit för dålig på att släppa fram andra perspektiv, tycker jag. Och nyansera bilden på det sättet. Och kanske också ifrågasätta, fast det här är överkurs. Men vad jag hade velat se, liksom, okay, Gunnar, du kan psykologi här nu då. Det är det du säger. Du pratar om hållbarhet och motivation och allting. Men du sa i slutet också någonting om spike-proteinet. Det är väl inte ditt? Det kan väl inte du? Eller tvärtom, en virolog sitter och säger nu sitter du och pratar slutet om att vi ska stänga ner och hur människor ska bete sig. Kan du det? Det är väl inte ditt forskningsfält? En sån fråga hade jag gärna velat se att media mer liksom, var går ditt kompetens? Hur långt sträcker sig ditt kompetensspektra? Hur mycket av det är vetenskap? Hur mycket av det är åsikter, det du säger? En sån debatt, och det kostar ju 2 sekunder att säga. Det blir obehagligt för den forskaren som sitter där. Det hade jag velat se i debatten mer.
Men är det beroende på att man inte har tillräckligt kunskap eller någonting annat i media, eller vad beror det på?
Jag tror det är en kombination. Kunskap framförallt. Det krävs ju jättemycket kunskap för att kunna se igenom det här. Men plus hela formatet med media. Du har inte, som du och jag har ju sån lyx att vi kan sitta här och snacka i vadå, en timme plus en och en halv. Liksom. Det är ju inte det media, utan där har du några få sekunder. Man ska få in allting. Jag har ju själv suttit liksom några gånger nu och blivit inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon. Jättetrevliga upplevelser. De är jätteskickliga, men det är ju pressat. Några få minuter, allt ska in, du ska ha liksom allting. Det är ju ett sånt format som gör det väldigt svårt att hitta de här kritiska rösterna. För de kräver ju också ett svar tillbaka. Du kan ju inte klippa av Gunnar. Jag kan ju inte klippa av dig när jag ställer den frågan. Men det här är ju utanför ditt kompetensområde. Hur tänker du där, Gunnar? Då kan man ju inte ha 10 sekunder sen reklam. Då måste ju du få en chans att svara. Så att jag tror det är en kombination av jättesvårt att ha den kunskapen som krävs. Det ingår nog inte. Nu får jag väl alla journalister efter mig, men jag förstår, när jag pratar med kollegor och kompisar som är journalister, så säger de att det ingår ju ganska lite av just kritiskt tänkande och de här perspektiven i på journalistutbildning överlag. Det kunde man ju tro att det borde vara en grund där, men det ingår ganska, många är duktiga på det ändå, men det ingår inte som en grund i det här med kritiskt tänkande som är så givet för oss inom vetenskapen. Och det tror jag också är en jätteviktig anledning till att det är så svårt när man inte har de glasögonen på sig.
Om man tar på sig politikernas glasögon, hur har de skött sig, tycker du?
Ja, vad ska man säga? Alltså jag är glad inte jag är politiker i det här läget, för jag vet inte vad jag hade sagt eller gjort. För det är ju en tuff situation, de måste ju lyssna på tjänstemännen, men samtidigt liksom våga ta ansvar. Ja, alltså rent kan jag väl tycka att vissa politiker och vissa partiers åsikter har ju lirat mycket, mycket bättre med den forskning som jag känner till, och vissa har ju lirat avsevärt mycket sämre. Det
vilka,
kan man ju säga.
Vilka då?
Ja, men de som har gått mot den hårda linjen och vill stänga ner och tvång, och liksom de som har gått åt det hållet, de kan man säga, det lirar ju inte särskilt väl med forskning kring psykologi. Och de som inte har sagt så mycket om det, de håller väl jag lite med i så fall rent åsiktsmässigt, om man tänker på det sättet. Så att det, där ser vi att det har ju också dragit. Vi har inte den polariseringen som man har i USA med demokrater och republikaner som är helt otroligt polariserat kring covid. Här har vi inte haft det. Möjligtvis ser det väl lite grann med lite mer högerpartierna som har velat liksom stänga ner i alla fall lite hårdare tag, böter. Det är väl mer Moderaterna och högerpartierna som har drivit den linjen som jag är minst sagt ganska skeptisk till, som du förstår. Medan andra partier, det är ju ingen som har sagt, som har slagit i slag för valfriheten och frivilligheten, att det i grunden är viktigt. Så det här har väl vänt upp, om jag tar på mig liksom lite grann killgissning, spekulationsglasögonen nu då, så har ju det väl vänt upp och ner den politiska kartan i Sverige och utomlands också, framförallt i Sverige, att de som man trodde skulle hålla friheten som valfrihet och individens rättigheters fana högt i det här har väl snarare väldigt mycket gått åt andra hållet. Och de som man tänkte skulle liksom vara mer för nedstängning av kollektivet och allt det där har väl om något liksom, om de, ja, tysta i alla fall, har de väl varit en neutrala i det här, vilket är ju väldigt spännande. Kanske att göra med att de satt i regeringsställning mer på vänstersidan med Socialdemokraterna och hamnade i den situationen då de gjorde, vilket jag ju tycker jag är spännande att det har blivit på det här sättet.
Men något argument som man har hört är ju det här att man har ställt det här med att människor dör mot valfrihet. Mm. Och så har man till och med, jag tror att det var någon företrädare för något parti som sa att Stefan Löfven, du dödar våra människor, du dödar våra gamla, eller var någonting som, jag tror var Ebba Busch som sa det. Mm. Hur ser du på det? För att det är ju lite det här att det skulle du också kunna få på dig. Att, ja, men du pratar om din valfrihet, men här dör det 15 000 människor. Gillar du det eller?
Jag fick ju sådana kommentarer på nätet. Och där är det lite grann den där tennisspelande personen som slänger racket och tar bollen och hoppar över och ger mig fingret. Alltså personer som inte riktigt förstår spelreglerna, tycker jag, som inte har något argument utav på sak. Det är bara känslomässiga argument, det är bara dumheter. Jag menar, håller man på med åldrande forskning som jag har kollegor som jag också, så skakar de på huvudet och säger det är ju dumheter. Alltså, vissa har en helt orealistisk bild av vad baseline är. Det låter ju som att ingen människa i Sverige dör överhuvudtaget ett normalt år. Och jämfört med noll, att på något sätt vi skulle vara odödliga allihopa, så är ju 15 000 brutalt. Men om vi betänker hur livet ser ut och liksom vad vi dör av och allting annat, att baseline är inte så himla kul heller. Jag säger inte att vi inte ska bry oss om covid, men alltså då får du ett helt annat perspektiv. Och sådana argument som du sa här nu med ättestupan och dödsfall, allting, det är klart att inte Stefan Löfven eller Tegnell eller någon annan har dödat folk. Det är ju dumheter på ren svenska. Och tycker man det, så man inte grundar det någon slags liksom resonabel logik alls. De argumenten fick jag också emot mig. Sen om man hade gjort annorlunda, självklart, men jag skulle misstänka det också om killgissning, så att oavsett hur vi hade gjort så hade det nog gått ganska illa. Det är min gissning. Det är många som tror det också från folkhälsomässiga perspektiv, att vi hade redan inne så mycket smitta så att det var jättesvårt vad vi än hade gjort. Hade vi stängt ner, och det har vi ju facit på till viss del. Det är många länder som verkligen gjorde det som många har skrikit på i Sverige. De stängde ner så bara skrek om det. Och de har ju haft det jättesvårt med jättemycket dödsfall ändå. Så det är ju något med det här viruset som som jag sa i början, vi förstår oss inte på viruset. Två, man förstår sig inte på människor. Där har de två stora problem att göra covid som gör att det är så himla svårt där. Så att göra sådana uttryck som man säger, för mig är det bara populism och politik när man slänger ur sig sådana extrema dumheter helt enkelt. Att det finns ju ingen logik bakom det, att någon har dödat någon med brott mod. Det är ju nästan, det är lika illa som konspirationsteori att Gunnar eller Magnus eller Bill Gates bara liksom har hittat på det här viset och nu sitter chip i örat på oss för att kunna spåra oss. Det har ju ingen rimlighet. Det är en kul saga. Men det har inte på saker.
Men om vi tittar på alla de som har varit där ute, du och jag och alla andra, gemene man som det brukar heta. Vi började ju pandemin med, inte du och jag kanske, men några andra då, med att tömma hyllorna på ravioli och dasspapper.
Just det.
Ur ett psykologiskt perspektiv, vad har du för förklaring till det?
Men jag tror det är just det här med flockbeteendet, att många blev väldigt rädda. Jag tillhör dem, jag kanske inte barrikerar mig väl inte med toapapper, men nästan att jag sa till min exfru när jag var här i Göteborg då, liksom att nej, men jag sticker iväg nu när jag börjar förstå vart det barkade den veckan i mars här nu. Så var jag mycket mer alarmistisk än vad hon var. Jag sa att hon skulle åka till USA för mig och kollega. Jag ringde henne på kvällen. Det var då det började bli illa den veckan. Jag sa att det finns inte en chans du kommer till USA. Du kan glömma det. Hon förstår inte mig alls. Jag går och sticker iväg nu till Hemköp och barrikerar mig. För jag tror det kommer bli illa där. Så jag var ju väldigt alarmistisk i början. Och det kunde man ju tänka sig att jag då, som slår slag mot pseudovetenskap och kritiskt tänkande och rationellt och allting, att jag borde kunna hålla fan högt där. Nej, inte en chans, för att vi inte visste. Så jag tror det är ganska naturligt att de här mekanismerna kopplas på och att vi dessutom gör som alla andra. Om vi går in i butiken, vi har inga planer på att köpa toapapper. Ja, men det är lugnt, det här kommer inte börja illa. Så när vi väl kommer dit in så ser vi folk bara plocka på sig för att andra plockar på sig. Och till slut så blir det någon slags, liksom, då kanske det är bäst också att jag plockar på mig om alla andra gör det. Alla kan väl inte ha fel? Eller kan de det? Nej, det är nog säkert jag också plockar på mig en extra bal för säkerhets skull. Så det behöver inte betyda att man är paranoid. Och det tror jag inte heller, de flesta var nog inte alls särskilt paranoida på det sättet, utan bara för säkerhets skull.
Men varför i hela världen toalettpapper?
Nej, alltså jag vet inte om det säger någonting vad man är mest rädd för ska hända. Liksom att du får slut på mat eller får slut på något att torka dig baken med. Liksom vad som är värst egentligen. Men det finns ju inte något jätte... Vad är mest grundläggande för oss kan man ju fundera på egentligen. Men det står väl för någonting, antar jag. Jag vet inte. Jag har inget bra svar för det. Alltså man kan väl säga att det är klart, toalettpapper är väl någonstans högre upp i viktighetspyramiden eller mer grundläggande, om man nu vänder på det, jämfört med liksom... Jämfört med mycket annat. Folk kanske inte köpte liksom, jag vet inte, de köpte väl liksom inte massa andra saker, som att det behöver trädgårdsgrejer och liksom annat, utan okej, toapapper är i alla fall lite mer basic som vi behöver. Men det har väl också med mat, hade man gått till liksom en överlevnadsexpert, Hermann Geijer eller någon annan, så hade väl de sagt att det är inte det ni behöver om det blir riktigt illa, utan fokusera på annat, värme, liksom vatten. Det kommer vara andra grejer som är problem först. Jag lovar er, om det här blir riktigt, riktigt illa, en toapapper, det där löser sig. Men vi är ju inte rationella, utan i boken pratar vi väldigt, väldigt kort om det här med ryttan och elefanten. Gör mig en liknelse också med att ryttan som sitter på elefanten, ryttan är som vårt rationella jag, som vi oftast använder. Elefanten är vårt känslomässiga jag. Och i vanliga fall när elefanten är lugn så kan ryttan styra elefanten. Vi sätter oss på ett plan och liksom elefanten bara säger, nu ska vi störta. Då kan ryttan säga, nej, det är lugnt, det kommer inte hända. Men ganska ofta när elefanten får fnatt och blir rädd eller trött eller någonting händer, så är den väldigt, väldigt stark. Och sticker elefanten in i buschen, så har ju inte vi som ryttar, vårt rationella jag, särskilt mycket att säga till dem. Och det var det som jag tror hände också här. Det är inte liknelse som håller hela vägen med ryttaren och elefanten i vår hjärna, men ändå tillräckligt bra. Att elefanten fick väldigt mycket utrymme och blev väldigt nervös och rädd och tog över ganska mycket för många av oss. Och det är inte särskilt konstigt, utan det hände ju i en upplevd kris. Jag tror nästan var den här känslan den här första veckorna i mars, att det var ganska obehagligt för många av oss. Det var en sån här känsla av som att det här är någonting som en sån här alltså overklighetskänsla verkligen. Och då kickar de här överlevnadsinstinkterna in även hos personer som i vanliga fall är extremt rationella.
Ja, men jag tycker det var en intressant liknelse, för det för mig lite grann till människors beteende i övrigt. Alltså när den värsta toalettpapperkrisen var över. För min egna observation är att man betedde sig lite som ryttaren på den nervösa elefanten. Ibland var elefanten väldigt nervös, ibland var den inte så nervös. Och det var att jag vill komma med det är att jag upplever, och skulle vilja höra vad du tänker, en väldigt stor inkonsekvens i hur man betedde sig. Alltså ena dagen kunde man vara jätterädd och bara träffas i trädgården. Nästa dag så kunde man då träffas inomhus med sina barn som man inte hade sett på 2 veckor. Och då tänker jag det, att bara för att det var deras barn så är de inte smittade. Alltså det blir någon sorts väldigt inkonsekvent beteende. Vad beror sånt på?
Jag tror att jag håller med det helt och hållet. Just inkonsekvensen har ju inte bara varit från myndigheternas rekommendationer. Det var ju liksom skrattretande att se ibland. Sverige kan man säga också, det har nog varit inkonsekvent, men till exempel om man tar England och många andra, och då var saker och ting ändrades på ett par timmar, folk bara stod och skrattade åt det här, för det var så inkonsekvent. Men det är inte bara myndigheter, det är vi människor som har varit inkonsekventa i det här. Då vi antar liksom, återigen så här, främlingar är det farliga. Som jag sa i en annan podd, liksom, känslan var att döden fanns på ICA. Liksom så här, man gick omkring och tittade på främlingar, för det är de som kom i smittan. När det egentligen det farligaste, det var ju liksom inte på ICA antagligen. Kanske, men det var ju farligaste risken är ju för att man var där så kort tid. Det var ju som du sa, när man kom hem med barnen och barnbarn och liksom av familjen. Det var ju där säkerligen smittan var värst. Men de är ju folk som man har koll på och känner och inte är rädd för. Så att det är klart att det var jätteinkonsekvent i allt det här. Att det blir liksom det vi tror Det är precis som när vi flyger eller gör mycket annat, att det som vi är rädda för att dö, att vi ska dö en flygkrasch eller att en terrorist ska spränga oss för ett par år sedan, var ju det största skräcken. Och statistiskt sett är det större chans att vi drunknar vårt eget badkar när vi ligger och lyssnar på en god bok än att en terrorist skjuter oss statistiskt. Men vi är inte så statistiska varelser. Vi har så jäkla svårt, vi människor, för att tänka i form av nyktert riskbeteende, statistik, utan vi går på helt andra saker som färgar vårt beslut mycket, mycket mer. Och det tror jag ligger bakom, som du säger, att vi också själva är väldigt inkonsekventa och blir det ännu mer sådana här situationer. Jag känner igen mig själv, jag var ju allt annat än konsekvent också, hur man resonerade, hur man betedde sig, man liksom tänkte, det där är nog värt det, det är nog ingen fara, men det där är farligt, när det egentligen kanske var tvärtom.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics!
Ja, för du var inne på munskydd där förut. Du har man ju också sett otaliga gånger. Alltså ett exempel, jag åkte tåg mellan Göteborg och Stockholm ett antal gånger, vilket då en del människor ifrågasatte, men det var ganska tomt på tåget. Men då kunde du komma in en person som precis höll på att missa tåget, så hade sprungit, frustade, det sprutade både svett och ett annat om den här personen utan munskydd. Men sen sätter den sig personen sig och det är 6 tomma platser runt omkring, men då tar man på sig munskydd. Och då sitter man och undrar, okej, hur tänkte du där?
Ja, nej, men jag åkte också tåg varje vecka från Göteborg till Stockholm och tyckte det var jätteläskigt i början när man inte visste. Men sen insåg man att här är absolut minsta risken att bli smittad någonsin i dagen när jag sitter på tåget, för det är inte en människa här. Liksom så här. Men också suttit tillsammans med personer som har haft munskydd på sig. Jag satt för inte så länge sedan på ett tåg och jag tror det var en ung person för att hen hade liksom huva över sig, så jag såg inte vem det var eller vad det var. Och munskydd ända upp till nosen. Och det är okej, men personen var sjuk. Hosta så inåt bomben, och då pratar vi inte om det där som vi nu tvingas göra när vi får något i halsen och tror att vi ska smitta hela världen, utan liksom verkligen var uppenbarligen ganska rejält sjuk. Rejäla hostattacker en gång i halvtimmen och hade munskydd på sig. Och då tänker man ju sig stilla sinne här när man satt jämt att ja, alltså det kanske bästa hade varit inte på sig munskydd utan stanna hemma. Å andra sidan, vem är jag dumma, den här personen? Kanske var så att man på liv och död var tvungen att ta sig från Göteborg till Stockholm. Och det är så lätt att vi dömer andra människor för att vi ser inte deras perspektiv. Det kanske inte är så. Hen kanske var helt frisk när man sätter sig på tåget jämte mig och sen blev man, eller fick symptomen direkt då. Vad ska man ta vägen då? Ska man hoppa av i Skövde? Liksom, det är inte så lätt heller. Så ibland är vi ju snabba att döma andra människor. Men klart är det ju att det är liksom inkonsekvent. Och det som, jag ska bara få avsluta det här med munskydd. Liksom, jag tror problemet är att det har blivit en symbolhandling för ganska många. Antingen så står det för att du liksom tar det på allvar, du vill inte döda människor, du gör moraliskt rätt. Eller så har du inte munskydd och då tillhör de dåliga. Det blir som en symbolhandling. Vissa har ju till och med sagt att det är viktigare än vaccin. Återigen, killgissning, nu är inte jag virolog, men jag har svårt att se att munskydd skulle ha större effekt än vaccin. Då blir det ju någonting helt annat, det blir som en symbolhandling. Och då har vi problem. I USA är det så extremt, du ser ju vem Gunnar är på din Twitterbild, om du har munskydd eller inte. Vad vågar man prata med dig om? För det är en symbolhandling utåt. Antingen jag tar ansvar, läs mellan raderna, jag tycker inte om Trump, jag tillhör det andra laget. Eller jag är inte på med munskydd, jag tillhör Trump. Nästa, det har ju blivit helt förgiftat. Där återigen, hade vi varit i Sverige, vi forskare, och vi hade haft, alltså, Stefan Löfven eller Magdalena Andersson hade varit en Trump, som hade liksom varit så vetenskapsfientlig och också hävdat att viruset inte finns och sen finns, ja, men du vet allt det där, och sen drivet att man inte ska ha munskydd. Jag tror nog att kanske jag också hade hamnat i den situationen att jag gör vad som helst fast inte jag tror på det själv, så länge jag är mot den där liksom Trump-personen där uppe och visar sympati för att jag håller på vetenskap. Och då hade jag nog haft på mig munskydd dag och natt som en symbolhandling kanske. Så att jag tänker ibland, man ska vara lite försiktig och döma kollegor i USA eller folk som har lyssnat på poddar som jag tycker är så himla bra, vettiga, kloka, vetenskapsnära, som nu tycker jag har fått jättemärkliga åsikter i den här frågan, som har blivit liksom väldigt känslostyrda, åsiktsdrivna mot Trump. Snarare att de är för någonting annat så är de mot Trump. Så att jag tror man ska vara lite ödmjuk i just där vilken miljö vi själva lever mot andra, deras upplevelser. Det är lätt att döma. Jag försöker att inte hamna i den fällan själv, att det är så lätt att liksom uttala sig och tänka shaming om andra människor för att de gör det eller inte gör det. Men det kanske finns en god anledning.
En annan sak som ju egentligen handlar om individen, var och en av vårt beteende, det är ju hälsoaspekten i coronadiskussionen. Alltså att om man tittar på, och nu läser jag innantill, att en svensk studie från Karolinska institutet som tittar på riskfaktorer bland patienter som intensivvårdats för covid-19, så visar att diabetes, fetma och högt blodtryck har var för sig och oberoende risk, är oberoende riskfaktorer för allvarlig covid. Och patienter med flera av de sjukdomstillstånden har ännu högre risk då, va? Och då när det gäller fetma så ökar risken från ett BMI som är 25. Och om man då tittar på lite siffror som kan vara intressanta, det är ju att 52% av Sveriges befolkning har ett BMI som överstiger 25. Vi har 500 000 människor som har diabetes och vi har 30% av befolkningen som har högt blodtryck. Så kan du lägga till 50% som har en hälsofarligt dålig kondition. Mm. Detta är inte någonting som vi tar på och sitter och killgissar här. Nej. Det här är Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet och så vidare. Och jag tror inte det är cherry picking heller och inga halmgubbar heller. Och då blir min fråga, hur tycker du att de här grejerna har hamnat i den allmänna debatten här?
Ja, inte så mycket, framförallt inte i början. Men sen har det väl kommit mer och mer när man börjar titta på riskfaktorer. Vi på GH, där jag är i Stockholm också, med forskargruppen Melin Ekblom Back, där så har ju också vi en studie som publicerades för ett tag sedan som visar på riskfaktorer kopplat till kondition till exempel. Precis samma sak som du sa då egentligen, att det är också en riskfaktor. Och det är ju ingenting som kommer som en överraskning om man kan hälsa och hälsopsykologi och folkhälsa. Vi vet ju vad de stora riskfaktorerna är för de stora folksjukdomarna. Och det fanns ju ingen anledning att tro egentligen att det här skulle slå på något sätt annorlunda. Det är samma med ojämlikhet, socioekonomisk status. Det har varit extremt ojämnt, har det slagit på det sättet också. Precis på det sättet som man kan förvänta sig. Och på så sätt har det här varit en extremt oväntad, alltså man såg inte det här komma, varit väldigt läskigt och svårt att förstå på många sätt som vi pratat om innan covid. Men när det gäller just hälsa och hälsopsykologi och de här effekterna folkhälsa, så har det ju andra sidan varit extremt förutsägbart. Vart de där, the usual suspects, de vanliga riskfaktorerna som dyker upp här också, utan tvekan. Så det där är ju inga konstigheter egentligen. Men jag tycker man pratar ganska lite om det i början, men sen kom det väl länge när man kom över den värsta liksom, fokuset snävt på bara viruset och smittspårning och sådär i början. Så pratar man ju lite mer om det, okay, vilka är större risk att drabbas, hur kan man liksom, vad kan man göra själv för att liksom förebygga det här då. Så att jag tror det har kommit mer och mer diskussion om det här, och där är ju lätt att debatten hamnar lite konstigt. Det här är ju som sagt vår stark vetenskap bakom, att liksom fysisk aktivitet och liksom fetma och vikt och allting det där liksom är viktiga saker och ting som påverkar sannolikheten att du blir riktigt sjuk. Men därifrån till att säga liksom att liksom livsstil är lika viktigt som vaccin. Alltså, var går gränsen där? De argumenten har ju förts upp och det kanske blivit lite väl snett. Ungefär som vissa har sagt att munskydd är lika viktigt som vaccin, vilket jag tror är rena med dumheter. Livsstil är ju viktigt, men frågan är hur mycket man kan påverka själv, för det blir ju lätt att man drar de argumenten för långt och säger att då behöver vi inte vaccinera oss, det räcker att du liksom träning är viktigare eller kost är viktigare liksom, eller sömn är viktigare egentligen. Då tappar man nog liksom lite grann perspektiv på vad det är som är, vad som är centralt. Så det är lite farligt också att prata om det, för det är risk att det misstolkas ganska mycket. Framförallt om man redan har på sig vissa glasögon, då tar man ju, då cherrypickar man ju det här jättemycket, för det passar min världsbild, att det är min så här, jag behöver inte munskydd, jag behöver inte vaccin, utan det är träning, och jag är liksom en sån som håller igång min kropp och tror på det själv, och det, jag behöver inte bry mig om det där andra särskilt mycket, så det kan lätt misstolkas.
Men man kan också dra det åt andra hållet och säga så här att vilket i sig är en utopi, men ändå, om vi säger så här att ingen hade haft ett BMI över 25, ingen hade haft hälsofarlig kondition och därmed följaktligen kanske väldigt få, eller om någon hade haft ett högt blodtryck heller. Mm. Sen, och förmodligen inte, i alla fall inte diabetes typ 2, någon kanske skulle haft. Men om vi hårdrar det åt det hållet, så kan man ju säga så här att med de siffrorna som jag sa alldeles nyss, så är det ju svårt att se att covid skulle ha varit till närmelsevis så farligt som det har blivit, alltså som ur ett samhällsperspektiv.
Ja, i alla fall inte lika mycket dödsfall och lika stort problem, det tror jag inte. Det är ju det studierna säger. Men att det hade ändå varit stort problem, det bevisligen, om man tittar på det utifrån statistiken, men tittar på enstaka individer, så har vi nog alla ganska mycket personer i närheten, när man känner någon som liksom så här, ganska ung, vältränad, fanns inte på kartan att hen skulle bli sjuk liksom så allvarligt, och de har ju åkt dit ganska rejält också. Väldigt få av dem har nog dött skulle jag misstänka, men många har ju blivit rejält sjuka som också är väldigt vältränade. Så att ett visst skydd, ja, men jag tror vi ändå hade sett ett stort problem på folkhälsonivå också. Man ska komma ihåg en annan sak också, det stöder det som du säger, att ger vi covid-viruset mänskliga egenskaper, om man tänker att nu har covid vet, nu ska jag ställa till mig så mycket jävleskap jag ska. Var någonstans ska jag dyka ner i världen? Var har vi en skröplig befolkning? Ja, över hela världen. Men framförallt till exempel USA. Yes! Nu pratar vi, behöver inte ens anstränga, vi behöver inte flexa bicepsen som virus särskilt mycket. För liksom att räcka peta på vissa så blåser de omkull med tanke på den bedrövliga folkhälsan och de siffrorna vi vet med diabetes, fettmövervikt och de problemen som vi har där. Det är inte så konstigt att när ett virus kommer att det inte behöver vara jättepotent. Det här är ju ändå ganska tufft i vissa fall, men det behöver inte vara jättepotent virus för att blåsa omkull befolkningen på många ställen, med tanke på att folkhälsan är så skakig i många delar av världen. Att det är så liksom, det är ju tack vare alltså teknologin och mycket annat, de framsteg som gjort att vi lever så mycket längre. Det är en fantastisk utveckling. Men det gör ju också det att vi har ju väldigt många sårbara, fragila personer som är äldre också, där det inte behövs särskilt mycket för att det ska gå väldigt illa. Och det ska man ju komma ihåg, i USA så kan man ju gå ner åldrarna ganska rejält för att det har många som har en väldigt skakig hälsa. Tack vare liksom bland annat med livsstilsrelaterade sjukdomar som gör att det är klart att det behövs inte så mycket för att de ska dö. Och det är nog så man också ska se de stora effekterna i världen av, att man kan inte se det isolerat, utan det här kommer utifrån i en tid och plats då vi redan har en pandemi eller en syndemi som man säger. Vi har ett samband mellan flera olika pandemier samtidigt. Vi har folkhälsorelaterade problem som vi haft jättelänge, plus att det här viruset kommer samtidigt, och det är den kombinerade effekten där som sannolikt skapar de här jättelika stora effekterna. Så att jag håller med dig helt och hållet.
Men tror du att vi har lärt oss någonting av den här pandemin just i den här frågan? Kommer vi som människor säga att ja, men nästa pandemi ska inte ta mig i alla fall. Jag ska nog se till att vara mycket mer fit.
Glaset halvfullt eller halvtomt. Nej, men jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Men jag, den cyniska lilla delen i mig säger det finns inte en chans. Det kommer bli lika illa, för att de här starka drivkrafterna som gör att vi har reagerat på det här sättet kommer bli lika illa nästa gång. Men jag hoppas i alla fall fysisk aktivitet, tror jag då. Jag har ju hört den kommentaren, köper jag också, att är det något ljus i tunneln, så är det väl till och med länder där man har stängt ner helt galet och gjort allt man kan för att bara skapa ohälsa hos människor, stänger in dem, kontroll, allt det där som du har pratat om nu. Så har man i alla fall tryckt på den enda saken. Okej, du får gå ut en gång om dagen. Inte få träffa människor, men du får röra på dig. Så att liksom fysisk aktivitet, om det har varit lite grann inte i finrummet innan, så har det väl lyfts upp i hela världen mer eller mindre, och sagt att det här är nog, till och med en sån här extrem kris, så är det ett viktigt basbehov för människor att röra på sig. Det har man liksom, det har fått ett erkännande, tror jag, fysisk aktivitet på ett helt annat sätt. Å andra sidan, som en kollega till mig sa, han har en kollega i Kanada som fick böter när han var ute och sprang och hamnade på en lekpark och skulle göra lite push-ups. Och då kom polisen förbi. Så att det är klart att ger du folk push-ups för att de tränar, då har det väl ett problem. Men jag tror nog att det är ljuset i tunneln, att fysisk aktivitet har fått liksom i alla fall ett erkännande. Man har fått upp ögonen för att det här är med folkhälsan viktigt. För det kommer komma nya smällar. det vet vi. Då måste vi stå redo, inte bara på samhällsnivå utan också på individnivå på ett bättre sätt. Och förebyggande är ju framtiden. Liksom. Vi kan inte ta hand om alla när man väl blir sjuka, för vi klarar inte av det, utan det handlar om förebyggande framförallt, och det, då är vi inne på de här sakerna.
Nu har vi ju en ny våg som sköljer över oss, och så har man då tagit beslut på att även i Sverige införa vaccinpass, mm. till exempel om du är på ett ställe där det är mer än 100 personer och sådär. Som ett obligatorium. Mm. Vad har du att säga om det?
Jag har ju fått chansen att fundera lite på det för ett par månader sedan då man diskuterade de här sakerna i media, liksom obligatoriskt vaccinpass om man inför i Italien till exempel och sådär. Ja, det är svårt att veta, men återigen baserat i motivationsforskning så tror jag det är en dålig idé att gå på tvång. Det kan se ut som att det löser biffen i korta delen, men återigen, allt handlar om vad har vi för tidsperspektiv. Tänker vi att vi är inne på upploppet och det är sista rycket nu, så tror jag man har mycket, mycket mer möjlighet att ta till hårda, alltså tvingande åtgärder faktiskt. Om vi säger att nu är det bara det sista, gör vi det här, och det är en engångsföreteelse vi begär att folk ska göra. Då kan man nog mer göra det. Men om vi tänker oss, vi ser inte faktiskt slutet på det här. Vi tror vi ser målsnöret där borta, men du ska springa ett halvt maraton till när du är klar. Då kan man inte begära de här sakerna. Då tror jag det här kommer slå tillbaka skoningslöst. Jag är ju för vaccin. Jag är själv dubbel så här, dosad, eller vad man ska säga. Jag har två doser. Absolut. Men däremot så också, jag är tveksam till det. Man tror man kan tvinga människor till det här. Jag är extremt skeptisk till det de gör i Österrike och många av de här länderna som inför att de bokar in det, kommer du inte så åker på som fet rejäl smäll i böter. Jag tror inte det löser någonting. Framförallt inte de som är mest hårdnackade motståndare, och det är ganska många som är det, som är skeptiska på allvar. De kommer inte låta sig, till exempel om du kör på en morot, mutas. De kommer inte låta att du köper deras själ för x antal 400 spänn eller vad det är för någonting. Det tror jag aldrig kommer funka för dem. Och risken är bara att man alienerar dem ännu mer. När man gör tvång, då får de vatten på sin kvarn. Jaha, det är samhället mot mig. Här ska minsann inte gå på, finns inte en chans. Och du får en långsiktig skuld i förtroende till myndigheter och andra längre fram som kommer bli jobbigt. För även om det inte skulle komma någon mer covid, så nog fasen har vi samhällsproblem vi måste lösa tillsammans. Då har ju miljö och migration och en jäkla massa saker som vi måste tillsammans lösa. Vi kommer tvingas att be människor om att göra uppoffringar och hjälpas åt. Och då får man också fundera på vad har vi bett dem göra innan? Vad har vi liksom, vilka kostnader finns där? Och där tror jag man liksom har byggt in den ganska farliga fallluckor längst fram som vi inte ser just nu om man går på tvång med vaccinpass. Jag är väldigt skeptisk till att det kommer lösa det. För vissa grupper kanske det är som puttar dem över linjen. Okej, jag går väl och tar min spruta. Jag har inget riktigt motstånd mot det, men det har inte blivit av. Och nu börjar det bli jobbigt för mig. Nu kan jag inte ens träffa mina vänner och sådär. Ja, okej, jag vill åka utomlands. Då gör jag det. För en viss grupp tror det kan funka, men för viss grupp så tror jag det är absolut naivt att tro att det här kommer göra någon sån stor skillnad överhuvudtaget. Och det är dessutom farligt. Återigen, you gotta pay the reaper. Du måste betala en kostnad för det du gör. Och det är naivt att inte tro det. Det kommer att kosta längre fram. Är effekten som du gör här då, är den värt den kostnaden längre här borta? Jag är inte så säker när det gäller just tvånget på vaccinpass i alla fall, tror jag inte.
Vilken kostnad skulle uppstå?
Ja, men just det att man inte har förtroende att du driver de här personerna ännu längre bort. Det är ännu mindre sannolikhet att de kommer vända och ta vaccinet. För att nu känner de sig ännu mer tvingade och påhoppade och motarbetade helt enkelt. Så att du låser in dem i en omöjlig position där borta. Snarare än att man lockar dem. Och man får människor liksom att må dåligt. Man alienerar dem, trycker dem längre bort ifrån oss. Istället för att man liksom försöker med samtal. Alltså, det är ju en podd i sig du och jag skulle kunna prata om. Hur pratar vi med konspirationsteoretiker? Hur får man personer som är extremt låsta i covid eller något annat att faktiskt ändra sig? Det finns ett antal sådana böcker och poddar som jag tycker är jättespännande. Inte mitt forskningsfält, men jag har läst in mig en hel del på det. Och alla de säger ju samma sak. Det vi tenderar att göra på att tala om piska morot, att shama folk, att berätta vad de ska göra, liksom straffa dem allting, det kommer inte att funka. Det som funkar, det enda som kan funka, det är jättesvårt, och det är att sätta sig ner och lyssna. Och det är jättesvårt att lyssna på en person som bara svamlar massa dumheter och som inte har koll och som man blir jättearg när man lyssnar på. Men enda chansen, lyssna på vad Gunnar säger. Och börja där, skapa förtroende. Det är bara så vi kan få över en person så småningom som är jättelåst i en position, oavsett om man har rätt eller fel.
Men varför finns det ett sånt vaccinmotstånd ens? Och nu menar jag inte ur ett medicinskt perspektiv, utan ett beteendeperspektiv. Och det handlar om till allra största delen i alla fall. Varför är man emotståndare mot vaccin överhuvudtaget?
Ja, men jag tror att vissa hänger ihop med en världsbild man har. Alltså man har någon slags konspirationsteoritanke. Det är så man ser världen. Och då är det helt förenligt med att man, om man nu tror att det är faktiskt någon som försöker sätta ett chip i örat på mig och staten försöker kontrollera mig, så det är fullkomligt logiskt, rationellt att jag ska passa mig för vaccin. Om man har de glasögonen på sig. Det är ju inte på något sätt galenskap, utan det följer, om man har de glasögonen, då blir ju det den logiska konsekvensen. Och det är det som är viktigt att fundera på, att sätta sig i deras skor. Återigen, att inte försöka döma från utsidan. Vi kan säga att det är fel, det kan vi vara överens om. Men att försöka förstå hur resonerar de här grupperna egentligen. Och har man de här glasögonen, då blir det fullkomligt logiskt i deras värld. De tänker inte så här, nu ska jag gå ut och vara pseudovetare idag. Det finns ju ingen som tänker så. Jag går ut och är väldigt rationell. Det är de på andra sidan där. Det är de som inte är rationella. För att jag har på mig de här glasögonen. Så det har man de idéerna med sig, så det är helt logiskt att man inte vill ta vaccin. Sen har du säkerligen en massa grupper som liksom inte har tagit vaccinet av andra anledningar, som inte har att göra med att de har någon slags konspirationsteori. De har inte att göra med deras glasögon. Det är liksom att de är fortfarande oroliga. De tycker liksom att de har sett negativa konsekvenser av det här på nära håll. De går inte på statistik, som vi alla har svårt för, utan de går på nära upplevelser och anekdoter. Känner sig olustiga för det här. De kanske har snöat in på någon som har berättat något om man ska vara försiktig. Vissa kanske liksom inte har, vi kan ju inte säga att man inte har hunnit ta sprutan, det är knappt ett argument idag antar jag, men liksom, det finns massa alla möjliga argument säkerligen och drivkrafter som inte är sådär hårdnackade. Så jag tror det är liksom en väldigt, väldigt spretig grupp som vi pratar om.
Men den här typen av konspirationsteorier, har de ökat eller minskat över tid? Jag sätter bara relation till när jag var yngre, så vad jag minns, så var det inte så himla många som var mot vaccin. Det kanske var någon Jehovas vittnen eller någon sån där som man hörde talas om. Men i övrigt så vaccinerade alla sina barn, och det var aldrig liksom någon diskussion om det här. Men det blev en känsla av, jag vet inte om det överensstämmer med vad du vet, att det här någonstans har ökat, vilket i sin tur man kan fundera över. Man kan tycka det är lite konstigt med tanke på att det är den mest upplysta världen vi lever i just nu.
Det är väl både den mest upplysta världen. Vi har aldrig haft så nära till information som vi har nu. Men vi har aldrig varit så nära och aldrig varit i en situation där vi blir bombarderade dagligen av så mycket desinformation heller. Det ska vi nog komma ihåg. Att det har blivit mycket av båda sidorna. Och det tror jag skiljer sig från när liksom bara när jag var så här. Jag är inte jättelast gammal, men när jag var så här 15-20 var det samma sak. Vi hade ju inte inget internet. Liksom. Det fanns ju ingenting så. Det var liksom, hade man en snurrig idé så fick man inte stöd av det. Sina kompisar, de flesta var ju inte konspirationsteoretiker. Det göddes ju inte de idéerna. Idag kan det vara så att du har någon, få in någon slags idé som inte någon, ingen för din familj har, det ingen i din vänskapskrets, ingen annan. Men du känner starkt, du hamnar i din stam ändå som lever på nätet. Och det är inte två pers som tycker det, utan du är flera tusen människor över hela världen som du har din familj med, din stam som tycker det. Och det gör det ju psykologiskt, alla de här processerna, att man sluter sig. Man kanske har en liten konstig tanke när man väl kommer in, men sen blir det mer och mer extrem när man börjar umgås med andra och spegla sig med andra. Och det hade ju inte vi innan internet. Jag tror det är lätt att kasta skit på internet och kalla det internet som ställer till med alla problem. Men till viss del när det gäller det här så tror jag att det hörs och syns, och det får liksom ett utrymme och liksom en infrastruktur som inte fanns innan, att man kunde sluta sig tillsammans i grupper. Och det här med konspirationsteorier, vad jag har läst i alla fall, det är ju till stor del en social grej. Du måste förstå att vi är sociala varelser och stamvarelser för att kunna förstå varför det blir så starkt. Vaccinkrigarna, den dokumentären, alltså om man tittar på den, det här med hur folk sluter sig tillsammans. Att vad ger det egentligen? Det är ju väldigt funktionellt. Då säger du, vadå funktionellt? Det ger dig mening. I en värld som är kaotisk så får du plötsligt en mening. Om det är religion eller konspirationsteori eller vad det är för något, du får en mening, vilket är jätteskönt. Det behöver vi människor. Allt är lugnt och skönt. Nu förstår du saker och ting. Du får en social tillhörighet. Folk liksom som helt plötsligt så kommer du in i en familj som du inte har haft innan. Det finns värme. Du får ju allt det som vi behöver som människor. Om du blir scientolog eller om du går med vaccinmotståndare eller vad det handlar om för någonting. Det är inte alls konstigt att människor liksom fastnar i det här. I och med att det ger så väldigt, väldigt mycket. Sen blir det negativa konsekvenser längre fram. Men det är ju extremt viktiga behov som tillfredsställs. Och det tror jag man ska vara väldigt, väldigt noggrann och komma ihåg egentligen. Det är inte liksom ologiskt på det sättet. Det är fullt rationellt och logiskt. I och med att man får någonting som man så gärna behöver. Som man antagligen inte har haft. Eller, det är en annan podd. Varför unga killar i förorter skjuter varandra. Hur kommer det sig att man går till de här grupperna istället för att gå den långa vägen och gå i skolan och få ett jobb? Liksom, hur kommer det sig att man hamnar i de här destruktiva miljöerna? Säkerligen till viss del, nu kan ni inte göra det här heller, för att det tillfredsställer också vissa av de här centrala behoven som man inte får där utanför. Helt plötsligt så får man en familj, man känner sig kompetent, som den här motivationsteorin handlar också. Man blir duktig på någonting, man är någon, man får status, man får liksom sitt broderskap eller systerskap i någonting som man inte haft innan. Det är ju fruktansvärt starka drivkrafter som inte alls är konstigt att man är villig att engagera sig i ganska extrema beteenden och ta risker för det här som är så mycket viktigare. Det är inte alls konstigt.
Men Magnus, det känns som att du får ju återkomma en tredje gång. Här har vi ju ett ämne för nästa avsnitt.
Jag får väl läsa på i så fall lite grann. Det här är inte mitt område, jag kan inte så mycket om det. Men just att jag ser det med de här motivationsglasögonen, så är det inte så konstigt. Just allt ifrån då konspirationsteorier, varför folk fastnar, till kriminalitet, unga killar. Allt det där, liksom, det är inte så märkligt om man tänker egentligen vilka behov som det fyller.
Vi började den här podden med att du sa att covid var ju lite den här perfekta stormen. Mm. Och nu sitter vi här och maratonloppet är inte slut än. Vi kan förmodligen också, utan att gissa allt för mycket, att det här är inte den sista pandemin som vi upplever, tyvärr. Och då skulle jag vilja fråga dig, nästa gång en sån här pandemi dyker upp, du sa innan att du kunde inte föreställa dig det här med svetsade dörrar och alla de här grejerna om jag hade sagt det till dig då. Nu kan du uppenbarligen föreställa dig eftersom vi alla har sett det. Men hur kommer vi att hantera den här pandemin som kommer om säg 15 år?
Jag hoppas ju att vi har lärt oss någonting av det, men jag är lite rädd. Alltså jag kan ju säga så här, jag är ju räddare för vad det här har gjort med samhällskroppen än vad det har gjort för hälsan på det sättet, för viruset. För jag tror det får långsiktiga konsekvenser. Att dessutom extrema åtgärder som vi aldrig hade gått med på innan som befolkning kommer bli mer acceptabla långsamt. Vi är nästan den här liksom långsamt kokande grodan i samhällsgrytan. Långsamt så kokar vi, höjer lite grann temperaturen hela tiden, och det som hade varit otänkbart innan, det blir liksom såhär, ja, okej, vi har böter för det vi gör där, men ja, vi kör väl på det. Och så börjar vi som kollektiv acceptera mer extrema saker hela tiden och märker inte till slut när det når 100 grader att vi kokar. Det är jag rädd för, och det som svar på din fråga är också lite grann rädd för kan hända att det blir en förskjutning till nästa gång. Att istället för att vi liksom steppa tillbaka, sitter stilla i båten, fundera på cost-benefit. Vad är liksom effekten av de här åtgärderna, men vad är kostnaderna långsiktigt? Som jag tycker ändå Folkhälsomyndigheten har försökt hålla den linjen ändå. Att vi liksom tappar det och istället liksom bara försiktighetsprincipen, snabba åtgärder först, vi får inte tappa det här, du har 15 000 till, att vi går på den retoriken och tänker det kortsiktiga och liksom lyssna på elefanten. Jag är rädd för att vi kommer kunna gå åt det hållet. Så jag hoppas att vi har lärt oss mycket just att kunna se det bredare perspektivet istället för det snävare och tänka långsiktigheten också. Men jag vet inte.
Om vi är positiva då, om vi ska säga att vi kommer att hantera den nästa pandemi mycket bättre. Mm. Vad gör vi då?
Ja, men jag tror nog att en stor kritik har varit liksom det här med att vi inte varit förberedda. Och förhoppningsvis så har vi väl liksom ett system i samhället överlag då vi är bättre förberedda rent materiellt och rätt liksom hur besluten går och liksom allting, att det är med upptrampade stiga, att vi är mer beredda, för huset har brunnit nu och nu är vi beredda nästa gång. Vi gör inte alla de här små misstagen som blev fel. Det hoppas jag ändå att vi kommer ha mer väloljad maskin för att kunna göra någonting åt det, vilken väg man nu än väljer. Sen framförallt får man väl komma ihåg att vad pandemin har varit. Det har varit en fruktansvärt stor vetenskaplig framgång med tanke på vaccinet. Det kan inte jag ta cred för jag är inte liksom medicinforskare, men det är fantastiskt att komma fram till ett så säkert och effektivt vaccin. Vi snackar om 90-95% säkerhet och så lite bieffekter så snabbt. Det är ju helt otroligt. Det är en vetenskaplig framgång utan dess like. Och det tror jag också inte man ska underskatta, den fördelen som vi kan ha nästa gång ett virus kommer, med tanke på de nya teknikerna. Det ligger utanför mitt kompetensområde, men vad förstått, alltså, herregud vad snabba steg det har gått framåt, att man kan liksom hantera det, läsa av DNA blixtsnabbt, dela med sig av informationen till andra, hela världen mer eller mindre hjälps åt, hela forskarsamhället, för att få fram det så snabbt som möjligt. Man pumpar in miljarder och då ser vi vad vi mänskligheten, nu låter som så här presidenttal i en Hollywoodfilm, men vad vi mänskligheten kan åstadkomma när vi tycker att någonting är viktigt och när vi sätter våra kompetenser tillsammans, det är ju helt otroligt. Och det får man ju ändå, till och med en sån nattsvart cyniker som mig, får ändå känna lite grann att glaset är nog halvfullt. Inför, vi kommer stå oss mer redo inför nästa gång. Det man är rädd för, det är ju alltid det andra som du har pratat om, plus sjukvården, alla de här fantastiska hjältarna i sjukvården som har räddat oss och som har kämpat så tappert och som är nu så fasansfullt trötta i kropp och själ. Det är man ju lite rädd för, att när det kommer nästa våg igen ganska snart, att många där inte kommer orka helt enkelt, och då får vi nog det tufft alltså.
Ja, det var intressant att prata om det här. Tycker jag, och jag tycker att det har tillfört väldigt mycket i den diskussionen och de funderingarna som jag har gått omkring med de senaste 2 åren. Hur tycker du att det här snacket har varit?
Väldigt, väldigt kul. Jag har en liten känsla här nu efteråt att jag har svamlat väldigt mycket. Svamlat, inte liksom att jag har pratat väldigt mycket och kanske liksom, ja, att det har varit väldigt mycket prat och liksom lite mindre struktur. Det tror jag att jag har haft dig som har styrt upp. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Jag får hoppas när man lyssnar på det att jag ändå känner att jag har haft, som jag sa innan, att jag inte gjort det här, gått emot Clintons device, att jag har liksom uttalat mig inom min kompetens, eller i alla fall jag har varit tydligt här att när jag har sagt att okej, nu lämnar jag min professors hatt, det här bara är spekulationer, det är åsikter, och när det har varit liksom, att det här känner jag att jag har liksom ganska mycket på fötterna att säga, men jag tycker att det här är så, jag är engagerad av det här, för jag tycker det är både viktigt och spännande och någonting som finns i vår vardag. Så det är väl värt att liksom fundera på och tycka till. Och det är inte så farligt att tycka till om saker och ting heller. Att inte vara överens är helt okej. Så länge man har liksom rimliga argument på varje sida. Och det finns en respekt. Det gick ju så långt i debatten på Twitter. Jag kan avsluta det att jag till slut fick kontakt med en av de forskarna som var väldigt mycket på andra sidan. När det blev hets och jakt och allting. Och han och jag kom överens om att vi började tweeta till varandra, vi tycker inte samma i det här, men ska inte vi ha en debatt, du och jag, och liksom bara säga, vi är okej med att inte vi är överens, men vi sätter oss ner och liksom säger att det viktigaste är att vi kan ha respektfullt samtal som 2 forskare över det här, för vi har gått vilse, debatten har gått vilse i det här, och vi hade ju inte hållit med varandra alls, men jag har full respekt för den personen, Joakim Rocklöv, som håller väldigt mycket på andra sidan. Jag tror aldrig kunnat liksom ha ett väldigt spännande möte och liksom försöka ödmjukt säga, okej, du har de glasögon på dig, jag har mina glasögon på dig. Vi tycker väldigt olika i det här, men vi kan ändå försöka möta som 2 forskare med olika glasögon i mitten någonstans. Eller kanske inte ens det, men ändå liksom ha respekt för varandras respektive kompetenser. Och det tror jag, det borde vi haft mycket tidigare. Inte de där hetska debatterna som blev mellan polariseringen, utan faktiskt personer som satte sig ner, forskare i 2 fåtöljer och liksom bara prata med varandra. Att media skulle visat mer av den bilden. Då tror jag kanske man hade kunnat lägga lite mer lugna ner stämningen också på bägge sidor.
Det är kanske en debatt som vi skulle ha inför ramen för den här podden. Kanske till och med filmade så.
Ja, du får fråga om det är någon som är intresserad. Ja, varför jag känner Joakim var väldigt bra, för jag fick en bra kontakt med honom och så respektfullt på bägge sidorna. Och så där, liksom, så att det finns väl kanske bättre eller sämre alternativ på varsin sida att mötas där också.
Du, efter det här samtalet så tror jag att det finns en och annan som vill dyka lite djupare i vad det du har sagt och framförallt vad du kommer att säga framöver. Mm. Var följer man dig bäst?
Ja, men det är väl LinkedIn lägger jag ut grejer ganska mycket, så där tycker jag gillar det samtalsklimatet. Jag tycker det är väldigt så, men schysst och bra stämning. Det är ju debatter också som jag tycker är spännande, men ändå på en ganska annorlunda nivå. Twitter är ju det Twitter är. Jag befinner mig på Twitter, jag försöker liksom att alltså, vara med ibland i debatten, så här, men jag lyssnar mest och läser mest vad andra säger. Så att antingen Twitter, men framförallt på LinkedIn, det är väl där som man har bäst möjlighet att nå mig. Sen finns jag ju på mail också om det är någon som vill kontakta mig, absolut. Så att, och är det någon som vill läsa något som jag skriver, så är det ju framförallt motivationsrevolutionen, där mycket av de här idéerna, det står ju inte så mycket om covid där, ska man komma ihåg, för någon kanske säger att det är som herregud, halva boken måste handla om covid, och det gör ju inte det, det är ett par rader om covid som vi har ändå slutet om, men det är ju, där handlar ju mycket om det med motivation och hållbarhet.
Toppen, det får vara slutordet. Magnus Lindvall, ett stort tack att du ville gästa podden igen.
Tack så mycket, jag kommer gärna igen.
Du har lyssnat till avsnitt 110 av Spännande möten med Magnus Lindvall. Som sagt, gå gärna in på Spotify och betygsätt podden. Förutom Spännande möten så jobbar jag med företagspoddar och som moderator. Vill du veta mer, gå rakt in på spannandemoten.se där du även hittar alla gamla avsnitt. Nästa gång så kommer du få lyssna på Ingela Jansson, en helt otrolig historia som började med bedrägerier
och som kunde ha slutat efter 8 år i ett etiopiskt fängelse. Missa inte det. Tills dess, sätt dig med en vän, ta något gött att dricka och klura på vad som kommer att hända under 2022. Ha det gött!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.